Kanske. Oj, oj, oj.
Håll upp efter den här hooken.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden med Paul Edvaje
och Seb Sebba.
Universums bästa MMA-podd.
Galaxy Universe.
Galaxy allt. Universe, allting.
Allting, Hubble Telescope längst ut.
Ja, de har sett oss.
Exakt.
De vet att vi är där.
De vet
att vi är där. Jag kör just nu en mini-livesändning på Instagram @PaulElvaje och Sebba kör också en,
yes,
en live på sin Instagram och det är på
Sebba, ja, på Instagram.
Så vill man hänga med på de här minilivarna och sånt som vi kör, då tycker jag att man ska passa på att följa oss på Instagram innan vi sätter igång med dagens avsnitt.
Exakt.
Idag ska avhandlas galan som var förra helgen när flugviktarna möttes, Josef Benavides och Davidson Figueiredo. Vi kommer snacka bad boy bältet mellan Fernando Flores och Tobias Harla som var i Västerås, och det var ju då på Fight Club Rush nummer 6 i ordningen.
Yes.
Vi kommer självklart att blicka fram på UFC 248, Adesanya mot Romero, och vad Will Zhang mot Jana Jędrzejczyk. Så det är ett fullspel program. Klockan är just nu 11:15. Det är onsdag den 4 mars 2020. Nu drar vi igång. Det här kommer bli ett långt avsnitt. Så till er som har följt med oss live här, så säger jag tack och hej. Ni får höra resten om cirka 3 timmar kanske.
Exakt. Ni hörde Paul. Jag säger samma sak. Peace out.
Men då drar vi igång. Jag tycker att vi börjar med... Jag tycker vi börjar med svensk galan.
Kör.
Fight Club
Jag
Rush.
Såg den. Den krånglade lite streamen i början. Men så var de så snälla och skrev till mig och löste problemet. Och sen kunde jag se resterande av matcherna. Så kunde jag även spola bak och se många av matcherna som var.
Okej.
Okay. Yes.
Jag missade inte en match. Jag kom på det. Jag missade faktiskt inte en enda fight. Jag gick in och... följde det från scratch. Vi kan ju börja med att förra avsnittet var ju väldigt kort. Jag känner ändå att jag tror det är bra att vi börjar där bara så folk får veta. Jag kände mig helt bränd under förra avsnittet som vi skulle spela in. Jag kände att jag var hängig, något som inte stämmer. Jag hade i och för sig jobbat natt så det brukar inte vara så konstigt. Men jag känner mig mer av än vad jag brukar. På kvällen så känner jag bara att det är något som inte stämmer. Då tar jag en temp. Jag hade 38,5. Jag hade åkt på en ganska fet feber och har legat sjuk hela veckan. Så varför var jag inte i Västerås? Det är anledningen. Jag var sjuk. Jag började känna mig okej på lördagen. Samtidigt så hade jag också blivit inkallad på kommenteringsjobb och jag kände att jag kommer inte klara av båda. Jag kommer inte palla att åka till Västerås, vara där, åka hem, jobba natt. Då blir jag sjuk igen. Och jag var inte helt hundra på heller att jag kunde kommentera på natten på lördagen när jag vaknade. Men jag kände framåt kvällen att det blev bättre och bättre. Men det här är inget problem, jag åker in, jag kör. Nu mår jag bättre, men jag är fortfarande lite seg. Men summa summarum, därför var jag inte i Västerås. Därför fick ni ett väldigt kort avsnitt. För jag hade... Alltså jag var för seg. Jag kunde knappt leda var vi skulle. Så det var bara, vad tyckte du om det här? Så och så. Okej, bra, tack, hej.
Ja, jag var ju lite orolig där att du skulle smitta mig innan jag åkte iväg. Jag bara hoppas inte. Men jag har klarat mig. Så immunförsvaret är på topp, hoppas vi. Jo, men det är det.
Bra.
Så jag har faktiskt inte känt av någonting än så länge.
Nej.
Men det är lite panik här hemma med corona och allt. Så.
Det kan man verkligen säga.
Men Sebba är immun, så det är okej.
Okay. Bra.
Ja.
Men du kunde inte heller vara i Fight Club Rush för att du var borta.
Yes.
Men vi tar en titt på kortet. Var det någon match för dig? Alltså vi behöver inte gå igenom varenda match för vi har otroligt mycket fighting att gå igenom idag. Men var det något som stack ut för dig?
Jag tycker det var, alltså jag tycker faktiskt Jörgen och de Zlatkova som har galan ska ha ett stor eloge för produktionen. För jag gillade att matcherna flöt på. Ja. Det var liksom så fort en match var över så var det liksom 5 minuter max och så var nästa match igång. Och det tycker jag är jävligt skönt när man sitter och kollar, som jag gjorde på en stream och på plats, att det är ett flyt i matcherna. Och jag tycker faktiskt de här matcherna levererade nästan varenda en. Jag tycker att det var några amatörmatcher som stod ut. Bland annat min boy Basir Safdari som mötte, vad säger vi, MMA-mästaren från Västerås. Vad heter han nu då? Nu har jag tappat bollen här, va?
Jag sitter och kollar här på varför det hittar jag inte.
Dagestanien. Som kom in med Khabib-mössa.
Vad sa du? Basir Safdari?
Yes. Fight Club.
Ja, ah, där högst upp var han. Nu yes. Mot Daniel Shamkarov.
Exakt. Och jag har ju följt Basir ett tag här och jag tycker att han visade en stor utveckling i den här matchen. Och jag skickade faktiskt ett grattis till honom på ett videomeddelande efter just att han verkar ha fått knytit ihop säcken, säger han. Ja. Och att han möter en så pass rutinerad och bra motståndare och ändå levererar när det gäller. Mm. Riktigt, riktigt kul. Jag gillade också den här 19-åringen, Bravo.
Ja, det var precis som jag skulle säga. Eliado Bravo från Örebro. Grym.
Det var ju han jag hade pratat om när jag hade tittat på SM. Som jag sa, det var någon som hade briljerat och som jag verkligen... Och den här killen, alltså jag vill se han gå proffs. Alltså, ja. Det är motståndet, alltså han får det se så enkelt ut.
Ja.
Nonchalant lite i stilen liksom. Och det, men det gillar jag. Det, det är så man liksom, han har blicken och känslan för strikingen. Väldigt, väldigt kul. Och han ser ut att tycka att det är väldigt, väldigt roligt det han gör där inne också. Och där har vi en stjärna om han får växa till sig lite här.
Definitivt, jag kollade lite på hans Insta. Det var inte jättemycket info jag kunde få där. Det jag har förstått är att han är, jag tolkar att han är som mig. Jag tror att han är halvspanjor, för det, om jag inte såg helt fel så hade han ett svenskt efternamn där. Och jag tyckte att annonsen sa att han var från Sevilla, Spain.
Sevilla.
Och det är ju, min farfar är från Sevilla också. Så vi verkar ha så här många länkar helt plötsligt, jag och Eliado.
He's your best friend.
Han blir ju det. Det blir så, alla spanjorer blir ju vänner trots att vi inte känner varandra. Men nej, jag är sjukt nyfiken på honom också. Det ska bli väldigt intressant att se vad han får för matchningar härnäst. Så ni som vet om Eliado Bravo eller Eliado själv, skicka info till oss så vi får mer info om dig. För när det gäller just folk som är på amatörscenen, det är svårt att hitta information om er. Men langa gärna över, för jag håller med dig. Han stack ut jättemycket för
väldigt
mig.
Mycket.
Jag skrev det till Malin Hermansson också, att fan, Eliado Bravo var riktigt, riktigt grym. Men som sagt, det var, jag håller med. Jag tycker det var bra produktionsmässigt att de rullade på allting. Jag måste ge kritik här däremot när det gäller produktion. Och såklart, jag kanske är bortskämd för att jag jobbar med Viaplay. Jag jobbar på Sveriges största mediehus. Men det var väldigt, väldigt mycket tabbar vad gäller bildproduktionerna. Det var ofta som man filmade arenan i cirka 10 sekunder när en match hade börjat.
Exakt, man filmade från den yttre kameran.
Ja.
De första typ 30 sekunderna. Ja. Och det var väldigt störande faktiskt. Ja.
Och det var otroligt många gånger de namnen var fel på fighters. Det var, jag har för mig att de hade Theodor Berggren och Strömanis. Låg under matchen Alexander Lindgren och Khamid. Och jag tror till och med att det kom upp vid ett annat tillfälle med. Och när Fernando Flores skulle annonsas, det var Harilas namn som
en liten grej jag undrat över. Armand Popal, representerar han Brasil?
Ja, det var det jag tänkte med. Var är han ifrån?
Jag vet inte, men det var brasiliansk flagga liksom. Så jag blev lite konfunderad. Kanske stämmer,
men... Ja, men det var min reaktion med. Jag bara, fan, är han brasse? Jag har aldrig...
Jag har inte heller tänkt på det.
Men det var en bra match.
Väldigt bra match. Jag är en av dem som inte riktigt håller med om slutet där.
Du tycker Villa vann?
Jag tycker Villa vann. Jag tycker han vann rond 1 och rond 2. Och det tycker jag skulle räcka. Jag tycker inte att Popal gjorde det som behövdes i rond 3. Men det är domare. Allt kan hända. Ja. Och det här var lite en reminder om hur vi ser Jones-matchen. Att en ligger med press framåt, kanske inte får så mycket utfört, men... Nej. Får matchen med sig, just att han är ändå den som lägger pressen och den andra kliver lite bakåt. Men jag tycker ändå att Villa gjorde mera skada och mera saker överlag
för den här matchen. Alltså så här, innan annonsmet utannonseringen kom, då trodde jag att det skulle bli Villa. Men sen när det blev poppat, okej, fan, jag kanske har missat något. Jag har inte sett om matchen heller. Så, ja, jag vet inte.
Det är vad det är.
Var det delat omslut?
Delat omslut, yes.
Ja. Men, men som sagt, det var bra matcher. Jag tyckte matchen mellan Ilas Zabalai och Amir Malikpour, fan alltså, den hade ju verkligen kunnat flyga åt vilket håll som helst flera gånger. Illas slår ner Amir. Helt plötsligt vaknar Amir till liv igen. Amir har bytt armen, va? Ja, innan matchen.
Jag såg röntgenbilden han la upp på sin Instagram samma kväll där, och då hade ett av benen i armen var av.
Fy fan.
Ja, och han sa ju det där i intervjun efter också. Han hade ont, han trodde det var en muskel. Men killen är hård.
Ja, tydligen.
Var det benet som var?
Tydligen. Jag tyckte att för mig, när första knockdownen hände, så tyckte jag nog att det kändes som att Illat blev för ivrig. Det kändes att, hade han haft lite mer is i magen, tror jag han hade kunnat plocka den här matchen. Men får ge verkligen hatten av till Malik Pura, som är bruten arm och lyckas vända på det på det sättet och plocka hem vinsten.
Och Illas kom ju tillbaka här. Det är,
ja,
det är inga
proffsdebut för Illas.
Precis. Och han gjorde en bra match.
Ja.
Såg bra ut. Det jag skulle vilja haft från båda lite mer jabbar. Lite mer jabb-baserat game. Det har varit mycket vilja och mycket vi ska knocka varandra. Mm. Det blir underhållande för publiken, men det är hög risk att ta den vägen själv. Liksom.
Ja. Vad säger du om... För du hade snackat lite om Biller och Sivad.
Ja, jag tycker att det gick ju fort.
Det
gick ju väldigt fort. Han inte hända så mycket. Liksom. Jag tycker att... Biller la upp en fin triangel på han, och sen fanns det inte så mycket att göra.
Nej.
Han fick det så väldigt enkelt ut också. Men det är så, det är MMA. Liksom. Ibland går det fort. Mm. Och det fanns mycket potential på båda att göra en, liksom, det skulle bli en längre match. Men ibland blir det inte som så. Utan då tar det slut lite innan. Och, ja. Stort grattis till honom. Nu tror jag att han är 2 eller 3-0 som proffs faktiskt.
Nej, det är ingen koll på statistik.
Nej,
på,
jag tror 2-3-0 där, så. Kul, ny generation som är på väg upp.
Ja, men verkligen. Jag måste lyfta också Ali Taleb ifrån Redline med Akira Khorasan i ringhörnan och coach Motoger Sali. Jag såg Ali Taleb redan på förra Fight Championship, och då var jag faktiskt på plats under det, nummer 5 i ordningen då. Alltså den killen striking, det är en spännande fighter alltså. Ja. Han spöade upp sin motståndare i förra matchen och han levererade igen. Han klev in och när han väl prickar alltså, det är dynamit i Taleb-sänder.
Han är väldigt spänd, men det skickas mycket bomber liksom. Och jag tror att den här spändheten kommer släppa med mer erfarenhet, så kommer vi få se han lite mer avslappnad där inne och kunna leverera i rätt timing, så kommer han få lite fler knockar på sitt record säkert.
Ja.
Men kul att se så många nya fighters som är liksom, det är ju det.
Det var precis det jag skulle säga. Alltså när jag ser den här typen av galan, när det är blandat både amatörer och nya proffs får vi då säga, så känner jag bara,
det finns hopp.
Fan vilken potential det finns i svenska MMA. Alltså, herregud. Alltså om svenska MMA om 10 år.
Ja.
Det här har jag sagt förr och jag säger igen. Det kommer bli mycket svårare för fighters om 5 år att komma in i UFC än vad det är idag.
Definitivt.
För att den talangpoolen växer just nu i ett tempo som är helt otroligt.
Precis.
Titta bara här i Sverige, förut kunde man prata om cirka 10 pers som eventuellt. Nu börjar det komma så otroligt många att det till och med är svårt att hänga med vilka som är på G.
Exakt, det är många.
Ja.
Och det är kul, och det behövs många galor, och det är det som händer. Nu är det mycket galor som löser av varandra och folk får matcha mycket. Och liksom, vi får se såna här som inte har koll på.
Ja.
De får visa upp sig och bli namn och liksom bli mycket surr kring dem.
Och det här tycker jag också bara är ett bevis på att det kan inte bli för mycket MMA-galor i Sverige.
Nej.
Alltså inte med den här talangpoolen. Jag tror istället att om typ 3-4 år kan det till och med vara så att det är för få.
Alltså allt handlar egentligen om matchmaking. Alltså kan man sätta ihop bra matcher så är det underhållning. Då kommer folk titta på de matcherna. Och det är ändå kul att det är mycket svensk matcher. Vi har egentligen den poolen att vi kan matcha svenskar mot svenskar nu för tiden. Och man behöver inte oroa sig att oj, nu får jag en loss på sitt record och det är kört internationellt. Utan folk kan matcha mycket på hemmaplan och bygga records och liksom få sina negativa records att vända på hemmaplan också. Och sen söka sig ut till världen.
Ja, det är en spännande tid. Men jag nämnde ju lite här Ramad Stramanis mot Teodor Bergen. För jag fann att det var en match också som du lyfte lite innan.
Ja, Teodor.
Teodor Bergen. Vad tyckte du om matchen?
Den såg jag inte. Det var den enda matchen jag inte kunde få in på streamen faktiskt, som krånglade. Det var de här första matcherna i början på kortet.
Ja.
Så då var jag frustrerad för att jag inte kunde hade betalat men fick inte det att funka liksom.
Ja, jag såg den matchen. Det var en intressant match, men jag vill så här. Det här är lite, och det var lite när vi pratade om det, så minns jag vad min reaktion var med Bergen när jag såg honom i hans förra match också på Fight Club Rush. Jag tror att om Bergen får upp sitt tempo, då tror jag att han blir väldigt farlig. Just nu, jag tycker att det är för segt. Han behöver få upp sitt tempo, och då tror jag han kan bli väldigt farlig. Men just nu tycker jag att det känns lite lojt många gånger.
Är det lite sparring-tempo liksom?
Det känns som att det finns så mycket mer där. Och jag kan bli frustrerad när jag ser det. Att man ser att det finns mycket mer att ge. Men det blir lojt vissa gigors, otroligt långsamt. Men han är ung. Det är jättetidigt. Han är inte ens proffs än. Alltså det men jag säger bara det. Jag tror att Bergen, upp med tempot. Alltså för att det känns verkligen som
lite
att,
mer killer.
Ja.
Så kan han bli riktigt farlig.
Ja, då tror jag att det finns en fara där. Men just nu så blir det, och det är många som kör den här, det är sekt, det går lite långsamt. Men alltså få upp tempot. Fan, du är ung. Alltså du ska ha energin för att vrida upp det här tempot.
Exakt. Exakt. Nej, men det är som sagt, han lyssnar väl på den här kanske, eller någon som han känner lyssnar väl på det här, och så tar han åt sig. Och
jag vet att
match,
Flores lyssnar.
Exakt, så Fernando, let him know. Och som ser vi, historien har visat sig här, så lyssnar ju folk på Paul och tar åt sig och så levererar de nästa match liksom. Så det är the voice.
Exakt. Men nu flyger vi på den matchen som hade byggt upp en otrolig hype. Det var ju då Tobias Harla och Fernando Flores som skulle göra upp om The Bad Boy, Sweden Bad Boy. Jättespännande, jag älskar den här matchningen redan från början. Jag älskar hela konceptet med bältet. Jag tycker det var suverän tanke, bra idé, intressant matchning. Ja, vad kan man säga? Tobias Harla levde upp till sina ord och avslutade Flores i första ronden.
Yes, och hatten av till båda tycker jag.
Ja.
Det var kul att se, för jag tänkte ju på det vi hade när vi intervjuade Harila, det han hade pratat om där, att han ville hitta sitt flow, och man märkte det att kanske en, två minuter in där så var han liksom, han såg att han började le lite och man såg att han hade hittat det han hade nämnt, att han liksom ville hitta det där flowet där och smällarna bara kommer, han tänker inte så mycket.
Nej.
Och Fernando är ju El Toro som alltid och la pressen på han och såg bara ut som att Tobias var lugn hela tiden, hela matchen, och kunde liksom, han visste redan vad Fernando skulle göra och kunde kontra det. Och sen avslutet var ju fint.
Alltså
pricksäkerhet.
Ja, precis, det var det jag skulle säga. Alltså det är Harilas blick, Harilas sätt att se luckorna. Det imponerade mig väldigt väldigt mycket, för att strikingen från Flores nådde inte fram på samma sätt.
Nej, han var lite för kort i allt också.
Men Harilas verkligen den lucka papp och då in papp. Yes. Och, slut, boom.
Och sen får man ju lägga in där också att det är ju en äldre man mot en ung man.
Ja,
och att just de reaktionerna med nervsystem och sånt är lite snabbare hos den unga. Och, men jag är ju sugen på att se Harila nu.
Mot Westlund?
Ja, alltså nu.
Superior Challenge.
Nu, håll Superior nästa månad istället.
Ja. Nej, men det är superspännande. Ja, jag skrev både med Harila och jag skrev även med coach Hamberg också. Jag sa det, men det är imponerande. Alltså.
Verkligen.
Hamberg sa det, han har mognat nu. Och ja, det stämmer, det märks. Jag tror att Harila börjar verkligen komma in i det, och det ska bli intressant att se när han blir satt på test också vad gäller brottningen, för jag tror att den biten håller det verkligen på att utvecklas exakt som han säger.
Verkligen. Sen nu kommer jag ju vara mindre också, så det blir intressant att se att han kommer vara där med kortare räckvidd och se hur han löser det.
Ja.
Och den kortare mannen.
Ja. Grym gala. En applåd till Fight Club Rush-gänget med Zlatko, bröderna Davor och, Davor och Zlatko och alla andra involverade.
Mycket bra jobbat.
Fight Club Rush nummer 6. Snyggt jobbat. Alla fighters också. Alltså jättebra. Det är, ni alla bjöd upp på show. För när jag har sett klart det så vill jag minnas att det var nog inte en enda tråkig
match. Vet du när de håller nästa Fight Club?
Nej, det vet jag inte. Men jag tror att de brukar sikta på typ 2 per år.
Då är det egentligen bara fixa grafiken lite bättre och själva bildproduktionen.
Ja, men det här handlar ju om att det är en bildproducent som måste steppa upp sitt game när det gäller den här typen av event. Och det är det enda.
Annars förslag från Seb-Sebba. Sänd hela galan på YouTube med sponsorer istället. Så blir det mycket enklare. Slipper det här krångliga med streamar och sånt. Den då når nu till allt och alla, och ni kan ro hem lite cash på att det är sponsorer.
Ja, Sebba knows.
Sebba knows.
Sebba knows. Innan vi flyger på UFC 248 yes. så känner jag att vi måste gå igenom det andra kortet som var på natten. Och det var ju det kortet som jag stack in och kommenterade. Faktiskt Panny som åkte hela vägen från Västerås efter att ha coachat sin pojkvän Illas. Så kom in och kommenterade lite UFC med mig. Alltså det här kortet, det var ju hög leverans på avslut. Jag är chockad över hur mycket avslut det är. Det var inte en enda match på huvudkortet som gick tiden ut. Tre av dem var till och med klara. Var det till och med precis. Tre av dem var slut i den första ronden. Alltså, wow. Vi börjar från botten upp vad gäller just huvudkortet. Jag tror att vi hoppar det som är på underkortet.
Yes.
Men Grant Dawson och Derek Minor, det var submission rear naked choke i rond två. Såg snyggt ut från båda. Enkelt summerat. Men vi går på Megan Anderson och Norma Dumont. 3 minuter och 31 sekunder in så tar Megan Anderson och prickar Norma Dumont gärna ordentligt. Och då var det över. Jag tyckte man kunde se också att Norma var för
kort. Ja, och det var räckvidd där liksom rakt in. Och den satt så klockrent.
Ja. Tror du att det blir hon som kommer att få möta Amanda Nunes? Eller
blir
det Felicia Spencer som besegrade Sarah Fan som var kvällens coming event?
Jag tror det kan bli
första ronden.
Frågan är om inte de får förmötas om vem som förmötar Nunes.
Men hon har redan vunnit över henne.
Ja.
Felicia Spencer har redan
alltså
vunnit
jag känner inte att det kan vara ett hot riktigt mot Nunes än.
Nej, jag
inte heller. Alltså, det känns ju lite, även om Nunes, alltså Nunes kan väl säkert möta dem nu tidigt i karriären än att de får växa till sig lite.
Alltså grejen är ju den här, Felicia Spencer besegrade ju Megan Anderson. Det är Megan Andersons senaste förlust, det var i maj förra året. Sen har Megan Anderson vunnit mot Sarah Fan i Fans debut, nu vann hon mot Norma Dumont och då senast nu vann istället Felicia Spencer efter att ha förlorat mot Chris Cyborg, så vann hon nu mot Sarah Fan. Men jag säger nog ändå att för mig, om jag ska lägga en lott i hatten, då säger jag att jag vill se Felicia Spencer mot Amanda Nunes.
Så jag tänker mest kroppsbyggnadsmässigt så blir det intressant, just att hon är byggd på det sättet hon är. Med långa, långa lämmar och lång räckvidd och har ett en blick för striking. Men det är ingen match som jag tror man kan ha liksom som main event. Det blir svårt om det inte är på en Fight Night-gala kanske.
Ja, kanske en co-main då.
Mm.
Nej, vi får se helt enkelt hur... Jag ska se, det är det att fjädervikten där, den har liksom ingen ranking. Det är bara champ Amanda Nunes. Så det finns inget direkt
det är bara,
att se där. Det är Men nej, alltså som sagt, Amanda Nunes har sagt att hon vill försvara den titeln. Ja, då säger jag väl att då är...
Hon vill ju matcha, så varför inte? Ja.
Vi har ju då Magomed Ankalev mot Ion Kuttelabba. Det här blev ju en väldigt kontrovers. Det var ju slut efter 38 sekunder. Jag tycker att det var för tidigt stopp.
Jag tycker det var väldigt för tidigt stopp. Jag tycker att domaren borde ha lite inblick i att vissa fighters har ju en tendens att man låtsas vara träffad för att sen hitta kontringarna i den andra liksom, ska försöka komma in och avsluta. Och det var ju det Kuttelabba letade efter. Andersson Silva, liksom, du låtsas att du blivit träffad, personen kliver fram, du skickar din kontring. Det finns ju ett klassiskt exempel, vad heter han? Hands of Stone tror jag han heter, som mötte Drago från
Pete Sell och jag såg om det där klippet, det dök upp på Instagram. Det är helt sjukt.
Då låtsas ju han bli träffad av ett kroppsslag. Han blir träffad. Exakt.
Han är ordentligt träffad.
Och så liksom springer det är Drago framåt liksom för att avsluta och så åker han på helvetes krok liksom och somnar.
Men det roliga är att Pete Sell faller ju ner sen och ligger och håller som midjan och fattar knappt att Drago har flyttat.
Nej, men jag tycker att så här, alltså det här är fighting på högsta nivå. Ja. Se till att personen liksom, det ska vara så tydligt att personen har förlorat innan du går in som domare bryter. Det är den mänskliga faktorn är alltid där, att det är en människa som är domare. Men jag tycker också när det är såna här saker så måste de ha något system att säga okej, vi startar om matchen. Eller någonting, för det är inte rättvist för någon liksom. Folk har lagt ner tid, pengar och offrat saker för att liksom vara där, och att det tar slut på grund av att en domare gör ett misstag måste kunna kompenseras ihop. Och Och jag hoppas att det här blir någon contest, att de liksom protesterar och att det blir en rematch.
Jag läste något om att jag tror inte riktigt att det kommer bli det.
Alltså. Jag tror inte heller det.
Alltså jag tycker synd om Kutelaba, för man ser ju, han kör en form av rope-a-dope. Han börjar vingla och sen ser man hur han bara blir helt kristallklar och svingar.
Och, man,
och sen gör han det igen liksom. Och så fort det bryter, han bara, vad gör du?
Man ser ju det på replayen också, att träffarna, det är typ första träffen som träffar. Resten är han med och ser och blockar liksom. Så här,
hamnar man mot buren, då kan jag köpa att en person kan bli slagen och fortfarande stå. Mm. Men här är de inte ens mot buren, utan han står och vinglar. Och,
precis.
Nej, alltså...
Låt dem fightas. De är där för att fightas. Det är professionella fighters. Liksom, kör. Gå in och bryt när du klart och tydligt att någon har blivit
hade
träffad.
Hade han däremot ramlat ner, då hade jag kunnat köpa att han hade klivit in och brytit. Men här... Nej, det är tråkigt, för det är... Fan alltså, men jag tror att den här matchningen kommer bli satt igen. Jag tror att de kommer
det hoppas jag, det vore kul. Det vore kul. Det tycker jag vore rättvist faktiskt. Och jag tror båda har gått med på att det kan gå igen liksom.
Ja.
För jag tror inte Ankalev heller vill ha en sån.
Nej. Finst.
Visst, med tiden så kommer folk glömma bort det. Men du vill ju ändå veta att jag vann över han på ett riktigt sätt. Inte att det blev ett domar, säger vi. En domartabbe.
Nej. Och då måste jag ändå säga att jag tycker domaren Kevin McDonald överlag är,
han är
väldigt bra.
Han
brukar, men som sagt, jag tror att...
Han är inte mer en människa, han
heller. Nej, men det är ju så. Alltså, alla kommer vid någon instans i sitt yrke att liksom göra ett misstag eller felbedöma någonting. Precis. Och det gäller alla. Det gäller vi
men,
som
men lyssnar. Men då tycker jag man borde ha ett system att man liksom kollar på replays. Någonting. Mm. Det finns i andra idrotter, det borde finnas i den här idrotten också.
Ja.
Så att man kan göra, vad säger vi? Alltså... Man kan erkänna att man gjorde ett fel och så kanske det är någon annan domare som tittar på det och så kommer de överens om ett beslut.
Ja.
Och det kan ju vara att matchen kanske avbryts, men att den blir någon contest och så.
Ja, jag kan väl tycka det här instansen. Det är väl bättre bara att den... det går ju att vrida in och ut på den här ekvationen. Men jag håller med. I det här läget känns det som att de hade bara kunnat gjort en omstart.
Alltså, faktiskt.
Jag tycker inte att det var... Vi går vidare.
Yes.
Davison Figueiredo och Josef Benavides skulle göra upp om flugviktstiteln som Henry Cejudo nu då hade övergett. Figueiredo missade vikten med 2,5 pound. Hans team sa också att han ska inte fortsätta klippa vikt på grund av att han hade börjat krampa och han har aldrig missat vikt, kort och gott. På alla sina matcher har han aldrig missat vikt. Det var första gången i karriären det här hände. Han hade, när han klev in, jag tror han gjorde sin 19:e match nu i helgen. Mm. Och det är ändå bra jobbat att inte ha missat vikt någonsin. Men det är otroligt synd att det händer när en titel står på spel.
Precis.
Han klev in med 2 stycken raka vinster i ryggen. Alltså,
han säger ju att han är champ nu efter...
Ja.
Jag håller inte riktigt med om det. Det ändå det så alltså du har ska man säga. Dealen är ju att du ska väga så här mycket. Ja. Benavides har gått ner till den vikten. Det är då det blir aktuellt med ett bälte. Nu har du ändå ett litet övertag. Visst, det kanske är jobbigt, men du har inte pressat dig lika mycket som honom. Så väl i matchdag så var han ju den större mannen också. Det såg man ju.
Ja.
Så han har ju ett litet övertag där. Och jag vet att det diskuteras väldigt mycket om att det här bör bli en rematch. Just för att han inte klarade vikten och att det var en liten skalle där innan knockan.
Ja, det var ju en extrem skalle.
Precis, som också ställde till det. Ja. Och jag tycker faktiskt att just den här divisionen är inte så... Vi finns inte så många andra, så jag tycker faktiskt att de skulle kunna göra en rematch här just för att få en champ, en riktig champ liksom. För nu är ju vakantbälte fortfarande och jag tycker den här borde spolas fram några månader och så gör de det igen.
Jag är lite så här bara, jag ser faktiskt inte Josef Benavides vinna den här matchen.
Nej.
Jag tyckte att det var varje gång han sparkade eller slog mot Figueiredo, det var som att han slog på ett berg, alltså han rubbades inte en millimeter. Men när Figueiredo skickar och bara papp.
Precis, men det tror jag också kan vara med det här med viktnedgången också. Att han har haft lite fördel hela tiden. Att han kan ha lite mer vikt, han är inte lika drainad. Och att det är det man såg verkligen var det avgörande där. Att han inte har pressat sig. Sen har teamet sagt att han hade jättesvårt. Det vet vi inte heller. Men jag tycker han såg ut som att han var det mättare fighten där inne. Han hade lite mera, liksom, han var lite mer vätskad. Och mådde lite bättre i sin vikt än vad Benavides. Och jag tycker också Benavides... Han såg lite low testo ut, typ man ska kalla det. Liksom, han såg lite trött ut på allt. Han jagade mycket med händerna, nådde inte fram.
Alltså, så här. Benavides är 35 år gammal. Mm. Han fyller 36 i år. Han har gått över 30 stycken matcher. Han har varit i ett gäng riktigt tuffa krig. Han har fightat som titeln tidigare. Jag tror att Benavides är lite på slutet av sin karriär. Han debuterade juni 2006. Han har haft en lång karriär. Jag tror att det är det vi ser också. Och det är lite därför jag tror att han inte riktigt har det som krävs. Figueiredo är 32 år gammal. Nyligen fyllda, han fyller i december, så han fyller 33 i slutet på året. Så det är en åldersskillnad, och jag tror att Davison Figueiredo är mer nära sin peak än vad Benavides är. Benavides är mycket längre ifrån sin peak, och jag tror att Benavides är nog, det handlar nog om något år. Sen är han nog ganska klar, så vidare han inte vill vara en prelim fighter, men jag tror inte riktigt att Benavides är den som tar ett bälte i den här åldern och idag, och sen försvarar det gång på gång på gång på gång. Jag tror han har en kort tid kvar i sin MMA-karriär.
Jag tycker run it back, kör en rematch, och då får vi alla svar vi vill ha liksom. Och förlorar Benavides igen, då kan det vara dags att, så här, vet du vad, jag kommer inte bli champ.
Nej.
Gillar jag själva fightingen och det här, okej, men då ska jag inte satsa på bältet. Då kan jag satsa mer på vad säger vi, matcher som är intressanta för honom på ett annat sätt.
Nej, men så är det verkligen. Det har ju däremot då, det är så kul för jag är inne på rankingen, det är ingen bild på någon champ.
Nej.
Vi hade ju då Figueiredo och Benavides, det är ju nummer ett mot nummer två. Nu har de bara bytt plats, det är väl som Figueiredo var tidigare tvåa, nu Benavides etta. Vi har Jussier Formiga som är rankad trea, möter Brandon Moreno.
Mm.
Om 2 veckor, eller om 1,5 vecka, då möts de på Fight Night, där Kevin Lee och Charles Oliveira står för huvudmatchen.
Mm.
Det här skulle också kunna vara två stycken killar som eventuellt får fightas om titeln. Vinnaren i den här matchen skulle mycket väl kunna möta kanske Davison Figueiredo, ifall de nu inte väljer att så här köra en rematch mellan Benavides och Figueiredo. Då skulle jag nog gärna vilja se vinnaren Formiga Brandon Moreno möta just Davison Figueiredo. Det intressanta där är ju bara det att just Formiga besegrade faktiskt Davison Figueiredo i ett domslut mars förra året.
Alltså jag tycker att det inte riktigt är någon i den viktklassen som jag så här, wow.
Nej.
Så den viktklassen tycker jag väldigt, jag tror det behövs lite nytt blod liksom.
Eller någon som briljerar, som många hypar rätt ordentligt.
Han är på väg upp också, men han måste möta lite mer namn, och det finns ju möjlighet att göra det nu också. Men jag tycker att de behöver vänner. Det är just den viktklassen i EU, säger vi, den som UFC också har problem med att så få folk intresserade definitivt av. Man hade ju svårt med när Mighty Mouse var där.
Ja.
Och så ska de liksom lyckas nu. Så det måste ju vara någon som sticker ut verkligen och gör någonting, som liksom någon som blir en profil och stjärna i den vikten för att man ska vara så intresserad utav den.
Tror att viktklassen är död? För det är en fråga jag fått väldigt mycket bland lyssnarna.
Det känns, men jag ska säga så här, den är lite halvdöd. Som jag sa, det behövs en liten puls, en ny profil, en ny stjärna som liksom väcker den här och får intresset för den här viktklassen. Någon som briljerar och man liksom vill så här, nu händer det grejer, den här killen röjer liksom igenom. Mm. För just nu så känns det inte som att det är någon som verkligen sticker ut, tycker jag. You feel?
Nej, men jag sitter och tittar på rankingen här, och jag är, det är tråkigt att säga, men jag är redo att hålla med. Det finns, jag skulle nog säga Askar Askarov är lite intressant. Kakara Frans känns som att ibland briljerar han, ibland gör han inte det. Men sen när vi har så här Matt Schnell rankad 10 där, då är det så här, okej, det är inte mycket action i den viktklassen när vi tittar.
Nej.
Så. Tim Elliott 11 åkte på stryk nyligen av Askar Askarov. Alltså, nej, det är inte en stacked division direkt. Samtidigt så tycker jag att det finns intressanta, för jag tycker Brandon Moreno är intressant. Jag skulle kunna se honom mot Askar Askarov, förutsatt att han kanske vinner mot Formiga eller vad de än gör. Och Kara Frans, som sagt, till och från är han intressant. Måste bara kolla Alex Perez, nu ser jag bara namnet, jag behöver sitt ansikte för att komma på vem det nu är. Och det laddar lång, ja just det, okej. Okay. Ja, alltså.
Nej.
Det finns viktklasser där det finns mer action, och det finns viktklasser där det inte riktigt finns. Och
exakt,
det är just nu tyvärr. Jag tror att, men här har vi ju det. Tittar vi istället då i Asien, då är flygvikten
jättespännande. Men det är det jag menar.
Hur mycket
de kanske kan signa lite folk från Asien. Du vet, för att få någon stjärna behövs, någon som sticker ut och briljerar lite så att det blir intressant för alla att följa just den här vikten. För annars tror jag det kommer vara svårt att motivera, alltså speciellt om det ska bli pay-per-view cards och så vidare, att få folk att kolla, tuna in på de här galorna.
Jag tror inte att de...
Ja, i alla fall har de som main event de här matcherna.
Jag tror inte att kanske att de kommer ligga som pay-per-view just sådär. Jag menar...
We need a star.
Ja, det är väl, DJ låg väl där en gång, va?
Ja.
Det var väl en enda gång som han hamnade just på... Ja, precis. Men så här, jättetråkigt att det gick så otroligt. Det var det jag sa även på livechattar och kommentering, att det är väldigt trist när en person har missat vikten. Då vill man ju helst inte att han ska vinna. Känner man, då vill man att, så låter man det gå den rätta vägen, så i alla fall får jag, den kärn.
Det är kul när man lyssnat nu, eftersom gått några dagar, så verkar ju alla ha varit på Benavides-tåget liksom, och tycker det är synd och du vet. Men det är väl också att amerikaner är ju partiska med amerikaner.
Jo, men jag tror att det finns den här också lite...
Han har varit med så länge.
Han har varit med så länge. Jag fick ju en fråga här i lyssna frågorna som var ju då så här, vilken person har inte fått bälten men som kanske förtjänar, och Benavides är en sån. Han har liksom han har torskat mot DJ två gånger. Han har kämpat i viktklassen. Han har alltid varit där. Han har krigat. Han har varit så nära det här bältet. Han har varit fighter sedan 2006, alltså det är 14 år. Lång karriär, men han har aldrig fått det där guldet.
Nej.
Och så får han sin tredje chans här nu. Killen missar vikt och så blir han brutalt släckt. Men det här kattet, alltså om någon har missat matchen, det forsade blod direkt. Alltså det bara pluff.
Ja, en fontän. Den påminner om, vad heter han? Daddy som blev strypt
Daddy
av
Stevens.
Exakt, när BJ trycker där ser man ju också den här fontänen bara sprutar med rött fint vatten ner på canvasen. Det är sånt som händer. Jag tycker det är otroligt att det är färre skallar än vad som egentligen kan ske, med tanke på att folk liksom försöker ta ner varandra, kommer in i clinch, att det ändå inte har varit fler headbutts.
Nej.
Utan misstag i MMA. Till och med i boxningen har vi fler liksom.
Och här måste jag ändå säga det, alltså det är en otroligt oavsiktlig, och det är egentligen Benavides eget fel att det här kattet kom, för att han klev in varje gång väldigt högt med huvudet, och till slut, boom, de skallar ihop. Det hade lika gärna kunnat vara Figueiredo som hade fått ett mega katt. Det här var bara att okej, vi singlar slant, vem åker på kattet? Yes. Det var Benavides.
Och så får du tänka också, vätsketömning gör ju att huden också blir skörare. Ja. Blir inte lika elastisk, så spricker lite enklare också. Men jag hoppas på rematch. Vi får se om det blir av eller vad UFC väljer att göra.
Ja.
Makten är hos Dana, som alltid.
Nej, men så är det ju verkligen.
It's Dana.
Hur som, det var en bra gala. Jag tyckte det levererade från... Jag tittade på prelims också. Jag tyckte att det levererade hela vägen. Jättebra gala. Den var kort, alltså det var fem matcher. Den började klockan 2 och var slut. Jag tror det var så här, 1 minut till 4.
Skönt för dig.
Jag som var lite risig. Nej, men det var
men att sitta uppe till 7 liksom, så är det stor skillnad. Och komma hem som en annan person ute och festar. Man kommer hem till och med senare än vad på.
Ja, verkligen. Jag låg redan i sängen 5 och det kändes ganska skönt. Jag bara, jag får redan sova. Härligt. Skönt. Så hann jag köra lite live också på min Instagram när jag åkte hem. Jag brukar göra det ibland på tunnelbanan. Sitta och surra om jag får vänta länge på tunnelbanan.
Nattugglor som är uppe och kollar.
Då kan man sitta och prata lite, så det är alltid roligt efter galorna. Nu ska vi diskutera UFC 248. Nu på lördag står 2 stycken titlar på spel. Vi har mästarinnan i co-main-eventet, Weili Zhang, som ska försvara titeln mot för detta megamästarinnan i Joanna Jędrzejczyk. Sen har vi mellanvikten. Israel Adesanya utmanar mannen som ingen vill möta i Joel Romero, som nu får ytterligare en titelchans. Och sist han gick om ett interimbält, det var mot Luke Rockhold. Då missade han vikt, precis som Figueiredo. Han vann. Sen ställdes han mot Robert Whittaker, och det räckte ju inte hela vägen. Kan bara tillägga att under det här galan så kommer en del av prelims att sändas. Jag vet att folk gillar när prelims sänds, och det är på grund av Marco Madsen som går match på det här kortet. Han
möter
Austin Hubbard. Jag har fått frågan av många, nej, det här är inte en pay-per-view hos Viaplay, utan den här sänds om ni har det Viaplay Fighting-paketet eller om ni har sportpaketet. Yay. Så ni behöver inte tänka på det. Och jag vill bara tillägga det här, för jag får den här frågan mer än ofta. Svaret är jättesimpelt. Om ingenting har annonserats ut, då är det inte en PPV. Om ni vill ha den infon, gå in på Viaplay Fightings Facebook-sida. Kolla där. Men snälla, skriv bra frågor till mig, för jag blir skittrött. Och det handlar bara om att när jag får 40 frågor om exakt samma sak som man bara kan kolla upp på Google, då kommer jag inte svara. Jag kommer prioritera svaren och valen. Men skriv om vad ni vill. Men snälla, när det gäller just PPV,
yes,
kolla upp det. Och som sagt, infon kommer komma ut i god tid, så ni behöver inte skriva till mig på en onsdag och fråga om så här: åh, är det PPV? Nej, det är det inte. Men jag skrev till en kille att den kostar 899 spänn bara för att jävla
få swisha direkt till dig. Så ser han att det funkar sen. Fan, Paul tryckte på låsa upp knappen.
Ja, det är precis. Men skämt åsido, det är i alla fall ingen PPV. Så vi kan vara lugna. Vi sänder prelims den här gången också, tack vare Marco Madsen.
Mycket bra.
Som möter Austin Hubbard. Marco Madsen är faktiskt obesegrad så här långt, kan jag ju bara tillägga.
9-0.
Han möter Austin Hubbard som har 11 vinster, 3 stycken förluster. Han har 4 knockouter och 2 stycken submission-vinster. Han har gått 2 matcher i organisationen. Han möter David Ramos i debut, förlorade via domslut. Sen mötte han Kyle Prepolich i sin andra match, och det var i september förra året. Nu är det dags för Marco Madsen.
Yes.
Har du koll på Marco Madsen? Mer än att han är The Olympian och är den extremrottaren?
Inte så mycket. Jag har inte sett så mycket av han förrän de här matcherna i UFC. Så ja. Det är kul att han går match ganska. Han gick i match inte för så länge sedan, känns
det som. Det var ju i Danmark. Det var ju han kom in i event. Det var ju Danilo Bellardo, september.
Men det känns ändå kort. Men kul att han får gå nu på lördag och få se lite mer. För jag tyckte det såg väldigt, väldigt lätt ut när han mötte den här italienaren där. Nu får han ju lite tuffare test här och ska se om brottarskillsen räcker hela vägen. Och han har ju utvecklat bättre händer också. Så. Nej, jag tycker det skulle bli intressant att se. Just för att det är så mycket hype här i Skandinavien kring han. Ja. Och att han har ändå dedikerat sig till att köra. Jag tror han har varit i USA nu också och kört hela sitt camp där.
Ja, jag tror han kör på Extreme Couture om jag inte har helt fel.
Så det ska bara bli kul att se utvecklingen och se hur han löser den här utmaningen.
Nej, men verkligen, jag är också lite nyfiken på. Jag har kommenterat jättemycket matcher med Marco Madsen. Jag tror ungefär att det är ungefär 2 matcher som jag inte har kommenterat med honom, för danskarna har ju sänt väldigt mycket, men Mark Galladan har varit med. Jag har varit lite så här, jag har aldrig varit övertygad av honom, och jag har alltid varit frågetecken om hur är han när han möter tuffare motstånd. Nu kan man ju säga liksom allt och ingenting om att han har mött Danilo Belardo. Vi vet ju inte egentligen vad det är för typ av fighter, om vi ska vara riktigt ärliga. Jag är osäker på om Danilo Belardo till och med har kvar sitt kontrakt i UFC. Han har gått 2 matcher, han förlorade mot Joel Alvarez i Stockholm. Sen förlorade han mot Marco Madsen, så jag tror att Belardo är nog borta. Han har just nu 5 förluster och han kommer via TKO. Så man vet inte. Det är det där som är det luriga när någon debuterar. Du kan ju se, han är kattad ser nu, för att han möter Mason Jones i Cage Warriors om cirka 2 veckor. Men som sagt,
nej, alltså
man vet inte riktigt än, och jag har inte varit helt övertygad så här långt om Madsen. Men jag tyckte att det var imponerande i Köpenhamn, det vill jag verkligen säga. Det var riktigt bra jobbat. 1-12 tog det, sen hade han avslutat honom. Austin Hubbard har ju då 14 stycken matcher så här långt. Han hade förlorat 3 stycken av dem. Så vi får se vad det är han får möta nu på lördag. Men spännande i alla fall. En kille som är tillbaka efter 2 års uppehåll på grund av alla möjliga krångligheter. Sean O'Malley ska ta sig an José Alberto Quiñones.
Yes, kul.
Ja.
Vi har bara väntat på att få se comebacken här, och jag tror att han kommer göra det spektakulärt, tror jag faktiskt att han har. Om man tänker att det har tagit ett sånt tag sedan han körde sist, och den nivån han höll då, och att han ändå fortsatt träna, utvecklats, blivit bättre, kommer nog en helt ny Sean O'Malley dyka upp här och briljera, känner jag faktiskt.
Jag tror det mer. Jag satt och tittade lite. Jag vet inte om det var embedded eller om det var en annan video som jag snubblade in på när det gällde just Sean O'Malley. Jag tittade på lite intervjuer med han senaste dagarna. Och det som hans coach Tim Wells säger också, att han bara, vi kanske inte har fightat, men vi har jobbat på allt under de här 2 åren. Och Det ska bli spännande.
Precis. Och jag tror att alltså ringrost och sånt där, jag tror inte den här killen kommer känna av det, utan han kommer bara vara kul att få prestera igen och visa upp det han har lärt sig. Och den blicken och den känslan han har haft innan tror jag bara kommer vara ännu mer fintunad nu. Mm. Efter några års liksom, säger vi, service. Ja. Så kommer han komma in och vara ännu vassare. Och jag tror faktiskt på att han kommer avsluta
Jonas.
Yes, jag tror det blir en knockout. Han har stor räckvidd på han också. Så jag tror det kommer bli ganska spektakulärt där.
Sean O'Malley har ju 10 vinster. Det är 6 knockouter, en submission vinst. Senast var då 3 mars. Det är ju nästan på dagen. Mm. 2 år sedan han gick i match. Det var ju mot André Sokomtat. Yes. Han debuterade mot Therrien Ware. Vann mot honom. Han kom in via Dana White Tuesday Night Contender Series. Och där var det ju ett avslut redan i den första ronden. Alltså, så här, han har den här, vad ska vi säga, star quality, lite den här McGregor-auran över sig. Mm. Att när han kliver in, man blir nyfiken, det är underhållande. Han har stjärnglans, Sean O'Malley. Och jag är supernyfiken på att se honom möta just Kin Yones nu på lördag. Och det här är en matchning som har varit på gång jättelänge mellan de två.
Den blev väl inställd sist, va?
Ja, jag tror att den har blivit inställd 2 gånger, är det bra. Kin Yones har en förlust mot Nathaniel Wood. Han åkte på en rear naked choke i round 2. Sen vann han mot Carlos Hautchin, och då var det ett domslut som gick hans väg. Han har 8 vinster så här långt, 2 knockouter, en submission vinst, 3 förluster. Och det är 1-1 på knockouter och submission på förlusterna vad gäller El Teco, yes. Kin Yones.
Nej. Cool. Alltså det är bra underkort. Sen har vi Rodolfo Vieira också, BJJ champion, som kör igen mot Saparbek Safarov. Yes. Och jag tycker Rodolfo hade det lite svårt senast. Han ville trada lite mer, men det är en kille som är livsfarlig när det kommer till backen. Och det ska bli kul att se han igen. Se hur det går.
Mellanviktsmatch 6-0 just nu för Vieira. Han har avslutat alla sina motståndare. Han har en knockout, 5 stycken submission vinster. Yes. Safarov har ju 11 matcher, förlorat 2 av dem. Och han har radat upp 6 stycken knockouter och 2 submission vinster. Men det var lite tufft för honom. Han har bara vunnit en match i UFC. Han torskar mot Villante i sin debut. Han torskar mot Tyson Pedro i sin andra match. Senast vann han då mot Nicoleo. Så,
Nicoleo.
Ja, det är... Får se hur det går för Vieira.
Underhållande preliminärkort.
Ja. Nej, men jag håller med. Det är väldigt bra matcher. Vi har Gerald Merchart mot Darion Wynn. Och sen tror jag nog att det kan vara 2-3 matcher i början där som kommer ligga exklusiva på Fight Pass ändå. De gör ju oftast det när det är just deras numrerade galor. Så brukar de dela upp det på 3 ställen. Så vi sänder nog inte hela biten för att det... Ja, de delar upp det och ser Marco Madsen ligger då. Om jag fattar det här rätt så är han blir som kallad då co-main på underkortet.
Just det.
När huvudkortet drar igång, då har vi Alex Oliveira mot Max Griffin. Vi har Neil Magny mot Li Jingliang. Sen har vi Benel Dariush som tar sig en Drakkar Klose.
Och vi har ju en match som föll bort där som vi såg fram emot också.
Vilken var
väldigt
det?
Mycket. Det var Mr. Derek Brunson mot våran boy Shabazzian.
Vad var det som hände där?
Jag vet inte. Jag vet bara att den är inställd. Så det är väl någon har blivit skadad, kan jag förmoda. Och att de inte hittat någon replacement liksom. Tyvärr. Jag ville ju se Edmund igen så fort som möjligt liksom. Och förhoppningsvis få en chans på någon gala. Framöver om det inte är han som är skadad.
Ja.
Men det här vore hans liksom tuffaste test i hans karriär hittills. Så det skulle vara väldigt intressant att se hur han skulle hantera Derek Brunson.
Jag tyckte Derek Brunson hade en så bra analys av den matchen. Han sa att Shabazzian är som jag var för några år sedan. Ung, obesegrad, knockade sina motståndare. Han bara, jag har varit där, jag vet exakt hur det är. Så, Och det stämmer. Jag tycker att det var en bra breakdown.
Jag tycker... Edman har lite bättre skills och lite bättre blick än vad Brunson har. Han har ju mer knockat sina, eller vunnit de matcherna mer på ren power liksom. Inte på att han har prickat och IQ-at isär sina motståndare, om vi säger så.
Nej, det håller jag med om. Han är ju går in och svingar vilt.
Exakt.
Och ibland åker han ner själv, och det har han gjort några gånger. Men som sagt, men är den uppskjuten bara? Eller vad?
Jag vet inte. Vi får helt enkelt luska på den här, och så får väl någon kanske skriva på våra kommentarsfält och ge oss lite info vad som har hänt. Jag ser bara att den matchen är inställd, så tråkigt.
Ja. Jag tycker så här, från början på kortet så är det leverans. Alex Oliveira, ja. Max Griffin, det känns hur spännande som helst. Neil Magny mot Li Jingliang,
oh.
Också superspännande. Benel Dariush, Drakkar Klos, också spännande. Två orankade fighters, därför vi ger det. Benel Dariush har varit rankad, men han har ju åkt ur rankingen. Han har ju åkt
det har gått lite upp och ner för honom.
Ja, verkligen. Och Alex Hernandez gjorde det ju, och det är hans senaste förlust. Sen dess har han faktiskt vunnit tre, så jag är förvånad över att han har flygit ut helt ur rankingen. Jag minns inte riktigt var han låg rankad när han torskade mot honom. Men jag får med att han var halvhögt. Det var typ så 10. Men han hade i och för sig torskat ett gäng matcher där. Spännande match, men jag tycker att vi hoppar på. Kom in. Jag tycker att vi börjar där. När det är Janne Jędrzejczyk som får ytterligare en chans på titeln mot Weili Zhang.
Killer Zhang alltså.
Vad säger du om Jędrzejczyk?
Jag vet inte, hon verkar helt lost tycker jag, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte, hon har någonting som stör hennes fokus från att liksom vara 100 i den här matchen. Och jag ser den här matchen sluta på ett sätt bara, och det är att hon blir knockad faktiskt. Killer Zhang kommer bring the Killer Zhang på henne, och Joanna känns inte riktigt där. Jag vet inte riktigt, jag får bara känslan att hon inte är committed som hon bör vara mentalt och spirituellt i att hon ska gå en titelmatch liksom.
Min lilla analys av Jędrzejczyk, det är att hon har så svårt att ta eget ansvar.
Det är egot i vägen, väldigt mycket.
Hon gör det när det gäller hennes vinster. Då tar hon det totala egna ansvaret. Men hon gör aldrig det när det kommer en motgång. Då är det hela tiden någonting annat.
Yes.
Första gången så var att hon inte hade klappat, trots att det är supertydligt att hon klappar. Det är bara jättelöjligt att hon inte kan ta det, utan hon ska förklara jag klappade inte. Men man ser på videon som gjort det. Sen är det viktnedgången, nästa gång så var det någon annan grej. Det är hela tiden en yttre faktor. Nu är det då att hon blev blåst på pengar av sin manager, hennes fästman var otrogen. Och jag är så här, jag köper att det sätt dig galler i huvudet om du liksom ska gifta dig och din blivande man är då otrogen. Jag fattar det. Din manager blåser på. Jag fattar det. Men när den ursäkten kommer helt plötsligt för att de andra ursäkterna inte flyger, då är det bara hela tiden ett sökande av att jag har inte varit mig själv på grund av det här och det här och det här.
Ja.
Jag tror mer på att våga ta eget ansvar.
Och en viktig grej är ju att man får inte glömma att vadå, alla andra fighters har ju också liv, personliga liv, där det är upp och ner hela tiden också. Ja. Men de kanske inte nämner det hela tiden. Så liksom att hon lägger fokus på att det händer saker i hennes privatliv. Det händer saker i allas privatliv, även våra privatliv, även ni som lyssnar. Det händer alltid saker i livet. Och liksom, men de andra tar sig samman och det är liksom, det är ingen ursäkt för att inte kunna prestera det du vill. Och jag tror att när hon redan är inne i de tankegångarna och så som hon håller på, så är hon inte med den fokusen för att liksom vinna över en sån här stark och explosiv och liksom motiverad champion som Zhang. Och därför tror jag faktiskt att det här kommer bli en tråkig kväll för Joanna.
Ja, jag är värd, det är svårt att inte hålla med.
Plus att jag känner att så här, det känns inte som att Joanna kommer kunna hota med något. Det känns som att Weili Zhang bara kommer kliva igenom allt och liksom så här, okej, jag kan ta dina sparkar, jag kan ta dina knän, jag kan ta dina armbågar, jag kan ta dina smällar. Det är helt okej, men du kan inte ta mina.
Hon kallar sig själv för Boogie Woman, säger Joanna Jędrzejczyk. Och hon har rätt. Hon är det, Boogie Woman. Problemet är bara att hon är det för sig själv.
Yes.
Jag tror att hennes största spöke, det är hon själv. När hon ser sig själv i spegeln, så tror jag att det skrämmer henne mer än någonting annat. För så hon är sin egen största demon. Och jag tror att det har hänt så mycket att hon försöker hitta de här alla anledningarna. Hon kommer aldrig kunna få in det. Vad gäller hennes karriär, så har hon 16 stycken vinster. Hon har 4 knockouter, 1 submission vinst. Då får vi lyfta då att hennes senaste avslut, när hon avslutar någon, det var Jessica Penne i juni 2015. Dessförinnan var det Carla Esparza. Men sen har det inte riktigt gått. Sen har hon haft svårt att avsluta folk. Hon blev tok släkt utav Rose Namajunas 2017. De möttes igen. Namajunas vinner en gång till, då är det ett domslut. Sen vinner hon mot Tisha Torres på domslut. Sen torskar hon mot Shevchenko på domslut. Sen vinner hon Michelle Waterson på domslut. Men Weili Zhang, It's a different beast alltså. Hon har 20 stycken vinster. Jag vill minnas att hon förlorade sin debut och har just nu 20 raka. 10 knockouter, 7 submission vinster. Tok sprang igenom Jessica Andrade. Och
kan man göra det hon gjorde mot Andrade, så ser jag inte att Joanna kan stå emot det liksom. Just att det är två, att powermässigt med fysiken, hur man är byggd. Gör hon det hon gjorde mot Andrade, så Joanna har ingen chans alltså. Det är Sabba som tycker det här.
Ja, nej, men jag, alltså det är ju så jag tänker själv. Ja. Jag har haft lite den här diskussionen med flera. Jag och Panny satt och surra lite i lördags också. Alltså, det är ju Andrejcik. Kommer inte ha en chans. Och tittar man
jag på... tänker, Joannas chans är att ta det här till 5 ronder och göra det till liksom en liten pekmatch, som vi säger så här. Pricka lite grann, spring undan, dra ut matchen.
Typ Frank Edgar, BJ Penn.
Ja, precis.
Gå in och plocka poäng bara.
Men jag tror inte att hon kommer kunna få till det heller. Hon har ju tendens att gasa lite också och bli stillastående. Och då tror jag det kommer komma en bomb som kommer få henne att somna in.
Tittar man bara på fysiken. Weili Zhang är nu enligt den statistik jag tittar på 163. Jendrejcik är 168. Mm-hmm. 5 cm längre. Men titta på musklerna på Zhang. Och det var samma som med Kovalkiewicz och Chionan. Alltså det är en helt annan typ av fysik. Det är en helt annan typ av styrka. Och jag tror att vi kommer se det här också. Ja. Styrkan kommer ligga till 100% på Weili Zhangs sida.
100%.
Jag tror inte att Jendrejcik har jättemycket att komma med när det gäller en clinch mot buren. Nej. Eller en kamp på marken. Jag tror att hon kommer bli helt utmanövrerad.
Inte manhandled, men womanhandled.
Ja.
Det kommer hända. Hon blir lite trasdockad sådär, faktiskt, när hon kommer i kropp mot kropp situationer.
Ja.
Så jag tror att hon kan bli lite trasdockad faktiskt, utan Willy Zhang kan göra lite vad hon vill med Joanna.
Hur tror du att den slutar? Är det slut eller är det...
Nej, jag tror TKO faktiskt. TKO rond 2-3 tror jag faktiskt. Det blir en... Någonting händer, till exempel Joanna sparkar, hon blir kontrad, faller ihop. Willy Zhang avslutar, då man går i bryte.
Har du sett Changs träningar?
Ja, beast.
Ja.
Det är det jag menar, hon är motiverad och hon är hungrig. Ja. Och hon har inte massa liksom jidder i huvudet.
Nej.
Som Joanna gör och bygger upp. Utan liksom, var lite mer ödmjuk och bara, liksom, du har en möjlighet igen här. Sumpar den inte. Och det känns som att hon är på väg att göra det. Redan innan själva matchen.
Hon gjorde en övning när hon drog vikt ifrån vad heter en cable cross och körde armbågar med den, alltså bakåt, bra. Alltså,
kan ni se sånt explosivt alltså, precis.
Det är obehagligt att se och göra att
kan till och med ta slut i första ronden här. Ja. Första slagväxlingen, att de liksom, när de känner på varandra så smäck.
Nu vet inte jag hur många år det är som Weili Zhang har kunnat leva som proffs och träna hela tiden. Jag tror inte det är jättelänge.
Nej.
Och det får mig också se tro att det kommer vara en utvecklingskurva på henne som bara fortsätter då. Och går spik rakt upp.
Hunger.
Spännande kommer in.
Exakt.
Ska vi hoppa på huvudmatchen?
Let's do it.
Israel Adesanya säger att hans arv kommer inte betyda något ifall han inte spöar Joel Romero. Han vill möta den som många anser att han inte kommer kunna spöa.
Mm.
Och det har då gjort att Joel Romero får titelmatch trots att han då har 2 förluster i ryggen. Romero har själv sagt att han respekterar verkligen Israel Adesanyas tänk, och han satt och sa i embedded att han har the old school way of thinking. Man vill, är man bäst, och vill man möta de bästa. Och det ligger något i det, tycker jag. Och det, där får jag också säga hatten av till Israel Adesanya. Och det är ju lite stilt ju också i den viktklassen, med tanke på att Paulo Costa var egentligen den. Paulo Costa är skadad, Romero är rankad 3, sen har vi Cannonier 4, vad den är till 5, vi har Jack Hermansson 6 och så vidare. Jag måste bara säga först och främst, jag är sjukt taggad på co-main. Weili Zhang och Jendrejcik, det är en match som jag är jätteintresserad av. Och ju mer jag tittar på den börjar nästan ta över mitt intresse. Om jag ska vara ärlig. Men Israel Adesanya, Joel Romero, jag pratar om utvecklingskurva på Zhang. Utvecklingskurvan på Adesanya är ju bara absurd alltså. Det är absurd. Han är som en aktie som aldrig går ner. Den fortsätter bara gå upp 20-30 spänn efter varje match. Flyger rakt upp och det finns ingen dal alls.
Jag känner ju att den här matchen, nu sätter 5 ronder i fördel Adesanya. Att han måste pricka Joel Romero. Alltså han måste pricka Joel i 5 ronder, hålla sig undan från brottningen. Mm. Han har fortfarande visat ett bra takedown-försvar, men han har en tendens att vilja gå in och trada lite med folk, och det ska han definitivt inte göra med explosionen Joel Romero. Ja. Och om man tänker att Romero har ju fått sina knockar i de senare ronderna också, så ska han liksom fortfarande hålla det väldigt tekniskt, och när Joel börjar gäsa lite grann, försöka gå för avslutet men inte hamna in the pocket med Joel, utan då riskerar det att, liksom, att han blir släckt själv.
Ja.
Men det här blir väldigt, det blir, alltså jag tycker det här är en väldigt intressant match, just att vi vet att Romero kommer försöka liksom, han vet att det här är hans, vad kan vi säga, kanske sista chans.
Ja, ja.
Ja, och han vill, han har ju sagt det själv, han ska knocka Israel, och han har ju motbevisat alla gång på gång när man tror att det inte kommer gå hans väg, att han liksom kommer med de här explosiva, livsfarliga superhjälteteknikerna, och det här kommer bli ett krig. Det är bara att Israel måste vara lite mer kylig och lite mer tekniker i det här kriget, och vara lite mer matador, kan vi väl säga. Men någonting de här dagarna säger mig att Joel vinner den här.
Ja, det är så.
Ja, jag känner det. Det kommer bli en liten upset här för många, och bara oj, vad hände? Mm. Och jag tror att han kommer implementera just sin brottning med sina, sin liksom, säger man, sin aviga stående stil. Och att det kommer förvirra lite Adesanya, och där kommer han öppna upp möjlighet för att komma in med mer avslutande tekniken. Liksom.
Mm. En liten snabb grej när du nämnde avslut där, bara. När han debuterade, nu Joel Romero alltså, då mötte han Clifford Starks, då avslutade han honom i den första ronden. Men efter det så är alla avslut i rond 3.
Precis.
Om avslut har kommit, då är det just i den tredje ronden.
Precis, och jag tror att han kommer säkert pacea sig i första 2 ronderna för att sen vrida upp tempot, och det är där Israel måste vara med på det, att säga okej, sista 2 ronderna kommer Joel vara, alltså då är det den kubanska stormen som kommer in, och då gäller det att liksom ha sina P's and Q's och se vad som händer.
Rafael Cavalcante 2011 är den enda att avsluta Joel Romero, och det var Romeros första förlust också. Det finns ingen självklar vinnare för mig i den här matchen, det, så är det. Jag är däremot lite mer att, kan Adesanya göra det han gjorde mot Robert Whittaker senast? Mm. Om han får Romero att se ut på det sättet,
att han liksom leker ut honom,
då ser jag ingen i mellanvikt som kan stoppa honom.
Nej.
Nej, alltså verkligen ingen. Alltså,
det här, den här matchen är viktig för Izzy att visa upp liksom att så här, okej, okay, alltså stilmässigt, då har han mött alla stilar som finns i den viktklassen, och att han så här, hur säger vi, han gör han ett sånt här överlägset, liksom visar att han är snäppet vassare på allt. Då vet vi att okej, okay, du är champ ett bra tag framöver nu liksom. Men jag tror att den här matchen också kommer, går det inte som man vill, så kommer vi se också luckorna i hans game.
Ja.
Vad det är han liksom inte har. Och jag tror att det just är brottningen, att liksom hamnar han under, så vill jag gärna se hur han lyckas liksom jobba därifrån med ett djur som Romero över sig. Och jag är bara fascinerad av Romeros fysik vid den åldern, och att han liksom, och mentaliteten han har liksom, han kommer gå in 100% där, och det tror jag Israel är med på.
Romero får bara inte missa vikt nu. Alltså nej. Missar han vikt den här gången som han gjorde mot Luke Rockhold, alltså det, han får inte missa vikten. Jag vill inte se en repris på Figueiredo, Benavides, att det händer en sån grej igen, utan nu har han klarat vikten och senast, det ska vi ge, han har klarat vikten, men alltså den här gången får han absolut inte missa vikten.
Jag såg en liten så oroande grej på Israel också, han hade ju fått staff på armen, ser det ut som, det var en intervju de gjorde här i dagarna, då ser man ju att det är en stor liksom staffinfektion på armen. Det kan ju påverka han också inför, med tanke på att matchen är ju om några dagar. Och jag såg att konspirationen är ju att han har kliat sig på nacken under den här intervjun, och att han eventuellt också har en rash på nacken då, och då betyder att han kommer fightas på antibiotika som kommer påverka hans kondition, och då är inte han samma Izzy som han kanske skulle ha varit.
Nej.
Så det är mycket faktorer som spelar in här.
Hur lång tid tar det att bli av med det där?
Ja, det är kanske ett individuellt, men det säger att det kanske tar 2 veckor liksom. Och sen ska du pusha upp det igen och börja träna. Så det är ju för sent nu, så nu får man gå matchen på antibiotika i så fall, om det nu är det han har.
Ja.
Men det är en väldigt, jag tycker den här matchen är, det kommer avgöras mycket i den här matchen, i alla fall för Adesanyas status som champ. Och därför är det en viktig match, det tycker jag. Jag förstår att han tog den också för att bevisa, och det är väl det han vill, och lyckas han leverera med det självförtroendet han alltid haft att bevisa det här, så tror jag att han nog kommer vara ostoppbar.
Han har gått mer matcher, han har 18 vinster, 0 förluster. Romero har 17 matcher totalt. Han har en match mer än honom, vilket är ganska intressant att han faktiskt har. Jag tror han har en kortare MMA-karriär. Israel Adesanya debuterade som proff 2012. Så kollar upp Joel Romero, debuterade 2009, tre år tidigare. Men alltså, han har ju haft en sån absurd aktivitet. Han debuterade ju UFC februari 2018. Han försvarar sin titel 2 år senare i mars. Alltså det är helt sjukt. Han har gått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Han gör sin 8:e match i organisationen på 2 år och 1 månad.
Det är, jag
och förra gången, eller på min livechat, pratade jag om folk som fightas mellan 1 till 2 gånger per år. Alltså det finns en anledning till varför han har blivit
definitivt, och det jag ser här att det är 20 centimeters längdskillnad och en räckviddsskillnad på ungefär lika mycket. Och vi får se, alltså det vad säger man, det här kommer bli underhållning, och vi kommer få se här jag förstår att Adesanya vill ha den här matchen. Han känner pressen, han presterar bra under press, han vet att det gäller att leverera, och han möter en kille som inte är där för att leka utan som är där för att knocka honom och vinna och visa att han är champ. Och jag tror att det här, det är en viktig match som måste bli gjord för Adesanya. Och
han vill tysta sina tvivlare.
Precis.
Det är ju det handlar om.
Och nu har jag fått den här känslan att tvivla lite på honom när jag innan har tyckt att han har varit liksom, men det är, jag vet inte, jag har trott på Romeros surr här och känns att man underskattar honom för mycket, för alla har tänkt att han ska gå den här matchen och att man liksom glömmer bort hans hur han är som fighter, att det är farligt från liksom att klockan går tills klockan stannar.
Alltså för mig, den här matchen, det är frågor kommer besvaras. Det är lite det jag känner med det här. Kan den här matchen gå på ett visst sätt? Kan Israel Adesanya få det så lika enkelt som han gjorde mot Robert Whittaker? Kommer han kunna stoppa brottningen ifrån Romero? Kommer han kunna förhindra den här pressen? Kommer han kunna ta slag? Det är många frågor, och oftast frågorna för mig är riktade mot Romero eller mot Adesanya, för att jag känner att jag vet vad Romero har. Jag är, vet hans styrkor, men när det är en kille som har en utvecklingskurva som bara går spikrakt upp.
Exakt.
Alltså det är det jag säger, att lyckas han försvara titeln här mot Joel Romero och får det att se enkelt ut, jag ser ingen i mellanvikten just nu som kommer kunna ha en mot Adesanya, och jag märker bara att vinner han den här, då kommer fler och fler börja prata om att Israel måste möta John Jones.
Ja, men jag menar, då blir ju han en John Jones i den viktklassen.
Ja. Verkligen.
Och då är det ju den matchen som måste bli av, John Jones mot John Jones.
Och jag tror att det är det som stör John Jones med Israel Adesanya.
Det är klart.
För att jag tror också att John Jones på ett sätt känner igen sig i Israel Adesanya, att vara den här unga som kommer, som börjar bara plocka alla och se att det inte finns något hot. Och
han är ju äldre än John Jones, är han inte det? Eller är de lika gamla? Han är 30, Adesanya, så jätteung är han inte heller. Men jag tror att det är stilmässigt.
Adesanya är 30. Nu ska vi se varför det är John Jones. Hur gammal är Mr.
Jones? Mr. Jones.
Varför vill den inte reagera på den här?
Men jag tror att det är, alltså kroppstypsmässigt så är de ju väldigt lika. Och att de liksom har samma kroppstyp för fighting och använder oftast ungefär liknande fightstil.
Han är 32 år gammal. Det är bara att John Jones har ju varit längre i UFC än vad Adesanya har gjort. Han har ju fightats på andra ställen. Men jag tror ändå att de är lika. De är lite lika.
Det är tävling, det är competition, det är klart. De sizar upp varandra.
Det är därför John Jones vägrar prata om Israel Adesanya. Det stör ju verkligen honom när folk frågar om
det. Jag gillar också att Adesanyas team har sagt att de vill möta Stipe Miocic. Ja, att de förbereder sig för heavyweight. Ja, jag vet inte.
Men du hörde hur det hade gått till, va?
Nej.
För Israel Adesanya berättade att det var när Eugene Berman blev intervjuad av en australiensisk, jag tror det var det i alla fall, MMA-sajt. Då hade han helt plötsligt bara slängt ur sig att nej, men jag vill att han ska möta Miocic istället för Jones. Och Adesanya sa att han bara, okej, det är schysst om ni liksom tar det med mig först. Så den här, liksom, Eugene Berman droppade bara det i intervjun, att det här är vad jag tycker. Och Adesanya hade väl stått bredvid och blivit intervjuad av någon annan och bara, fan, okej. Är det den matchen vi ska göra? Men då sa han börjar lita på dem om de tycker det. Jag har allt förtroende i mitt liv till dem. Så om de tycker att det är Miocic jag ska möta, då går jag dit. Och det här är något man inte heller får glömma. Adesanya har fightats i tungvikt i kickboxning. Han har varit i tyngre viktklasser. Yes. Så det är inte nytt territorium. Där.
Nej.
Han har varit där liksom.
Exakt. Nej, men det är häftigt kort den här helgen faktiskt. Det kan bli en uppesittarkväll för Sabba faktiskt.
Ja, det för mig blir det. Jag ska göra det. Det är en uppesittarkväll. Som sagt, jag tror att Weili Zhang vinner över Joanna Jędrzejczyk. Jag är inte riktigt lika säker än vad gäller Romero och Israel Adesanya. Men jag ska bolla den här bollen lite med mig själv och se vad jag kommer fram till livechatten som jag kommer hålla på Viaplay Fightings Facebook-sida nu på lördag.
Yes.
Jag kan bara slänga in det här innan vi hoppar på lyssnarfrågorna. Eller är det något mer du vill ta upp om Adesanya?
Nej, ingenting speciellt mer. Tror jag har surrat det mesta där.
Mm. Jag kan bara säga att vi kommer även att sända Cage Warriors. Det blir som en uppvärmning. Cage Warriors har sin första gala för året. Det är Cage Warriors 112 i ordningen. Och ja, tycker bara att häng med oss redan från den sändningen. Nu har inte jag i huvudet när den sändningen börjar, men det hittar man väldigt simpelt om man bara googlar eller går in på Viaplay och kollar. Och när den sändningen är slut, då kommer jag att köra en live-chat på Viaplay Fightings Facebook-sida. Så häng med där, och sen kör vi då prelims. Yes. Och som jag har för mig börjar 02.
Mm-hmm.
Okej, okay. Då har stunden kommit. Om du har någon lyssnarfråga så...
Nej, jag har väldigt många lyssnarfrågor. Ska ta fram de här lyssnarfrågorna. Ska vi se. High tech. Ah, köttar vi igång då. Ska vi ta den som har skickat in först blir först. Det är väl rättvisast.
Yes. Och vi hoppar alla frågor som är allting vi redan har tagit upp, känner jag.
Ja, Ramme 21 undrar, han har ett statement här. Borde det inte bli andra konsekvenser vid missad vikt än vad som finns? Titelmatch inom parentes frågetecken. Alltså att de ger en del av sitt gage till motståndaren och att personen riskerar eller får inte en titel ifall den vinner, tycker jag ändå är ett bra straff.
Det är ju rätt bra.
Det är inte så att han, så för att klargöra det, hade han vunnit så han vann ju, han fick ju inte bältet.
Nej.
Så det tycker jag ändå är en, och när man tänker att bältet innebär ju mer pengar och att du liksom försvarar bältet som du har tagit, så är det ännu mer pengar.
Mm.
Så du går ju miste om mer pengar och ditt gage för matchen. Det tror jag 30% de får ge till motståndare.
Ja, det är nog beroende på var de befinner sig. Vissa delstater och vissa länder tror jag att det är 20, andra tror jag. Men nu här var det 30, det är vad jag läst. Det är 30% han förlorar. Det är en ganska stor...
Det är mycket. Och så tänker du att det ska vara skatt på det summa också, så det blir ungefär en 60% som försvinner från hans gage. Och det motiverar ju gärna att kanske klara de här sista 2 poundsen.
Nästa steg är ju då att ställa in matchen helt. Yes. Och det påverkar ju egentligen även motståndaren som faktiskt skulle kunna då...
Och är det en titel så påverkar ju allt från liksom folk som har köpt biljetter för att se den matchen och... det är väl de konsekvenserna man kan göra. Jag vet inte om det finns några fler. Man bötfäller och man ser till att du inte kan vinna bältet. För du har skrivit under ett kontrakt där du har liksom signat att du ska väga så här mycket för att gå om titeln, och fyller du inte upp så har du brutit mot kontraktet och får stå ditt kast, och då står det oftast på de här kontrakten också vad som händer då.
Ja, nej men som sagt, det är, jag tycker väl att straffet är tillräckligt. Det är om man höjer procenten.
Yes.
Det är väl det i sådana fall. Procenten skulle kunna gå upp. Det kanske ska vara en ännu högre procent. Det kanske ska vara 50, kanske ska vara 70% som man blir av med.
Yes.
Men i det långa loppet så förlorar han ändå rätt mycket.
Okej, okay, you go.
Då har vi Kevin Tomar som skriver: är DJ den bästa MMA-fighten rent tekniskt? Ja, att mixa ihop MMA, så i min mening säger jag ja på den.
Jag håller med.
Mm. Har du någon?
Här måste jag uttala namnet rätt nu. För jag har David Da Ging Official. Nej.
Ja, jo, precis. Jag tror att det är något sånt.
David Da Ging Official. I alla fall, tror ni AK på allvar kan utmana Superior? Frågetecken. Jag tror att, om jag ska vara helt ärlig, Superior håller 2 galor per år. Börjar AK leverera fler galor så kommer det bli en konkurrent till Superior 100%.
Ja.
Och vi ser ju här nu att AK har ju börjat pusha upp det med co-promotions med bland annat Wolf, med Brave, Och det känns som att AK har ambitioner och ett mål att bli liksom störst i Sverige. Och då kommer det ju bli en clash med Superior. Vilket jag tycker bara är bra. Det behövs konkurrens, mer marknad, mer möjligheter för fighters att kunna förhandla upp sina cash och sina exponeringar. Vart de vill exponeras och liksom, då kanske det blir att Superior får också börja hålla lite fler galor per år. För att kunna hålla, vad säger vi, hålla samma tävling mot AK.
Jag säger så här, jag tycker att det här gynnar fighters.
Exakt.
Det är min med att det blir mer, då de kommer kunna fightas mer hemma. Vi har precis suttit och hyllat en massa amatörer som förmodligen kommer att vilja ta klivet till och bli proffs väldigt snart. Det kommer finnas en uppsjö utav fighters. Jag tror att MMA är fortfarande i sin linda och det kommer behövas mer organisationer, det kommer finnas fighters och det kommer finnas problem. Jag tror bara så här, jag tror att alla, vad ska man säga, promoters behöver nog hålla det på den så här realistiska nivån av att kanske inte tro att man ska kunna boka Friends Arena för att ha MMA, utan att man väljer de mindre venyerna. Och där tycker jag till exempel Cage Warriors är jättebra. Ja. De väljer små arenor, det är några hundra pers, i extremfall kanske de har 1000 pers på ett ställe. Mm. Jag tror att det är nog lite så här rätt väg att gå. Hyr en billigare arena, gör det lite enklare för sig själv.
Streama på YouTube.
Ja, men fokusera på att precis få ut contentet, att man kan se det. Jag tror att det är egentligen det viktiga.
Precis.
Alltså att man kanske inte är helt beroende av liksom, fan, nu har vi hyrt en arena där det ska in 4000 personer.
Nej, biljetter.
Fyller inte det. Precis. Jag tror att det går när man kommer till småstäder där det inte är samma konkurrens med andra event eller andra alternativ, då går man och tittar.
Nej, som vi sa, vi summerar, det är bättre för fighters när det finns många alternativ. Man kan börja trada organisationer emellan. Får vi så betalt där, då går jag dit. Och vilket kommer öka gaget för fler fighters så småningom.
Du fick en fråga som är lite så här förvirrad, men den kommer från Rudner. Vad säger som Figueiredo mot Ray Borg? Jag sitter här och tittar på rankingen och Ray Borg finns inte med i ranking. Aha. Och då tycker jag väl att det är en otroligt dåligt alternativ.
Ja, det tycker jag. Han är väl en liten profil för att han har mött DJ. Men inte att han ska gå nu och få möta den så kallade, inom parentes, champion.
Nej, och speciellt inte när han inte ens är rankad. Då
finns det andra.
Vet jag inte riktigt hans varv. Jag måste kolla hans record här bara för det. Jag ska in och se.
Hey Borg!
Hur har det gått för Ray Borg?
Ray
Borg förlorade mot Demetrius Johnson 2017. Yes. Han förlorade mot Casey Kenney och han två stycken vinster, Gabriel Silva och Rogerio Bonorio. Men Bonorio är ju rankad. Varför är inte Ray Borg?
Han vill inte.
Rogerio Bonorio är rankad 8. Alltså det är jättekonstigt. Han har vunnit mot honom i år.
Aha.
Men är ändå inte med i rankingen.
Ja.
Det är ju underligt om det inte är så att de har råkat sudda ut Ray Borg på något sätt här eller gjort någon miss i ranken. Är han rankad? Absolut, då kan vi diskutera. Men när jag tittar på UFCs egen ranking så finns inte Ray Borg med. Men Rogerio Bonorio är ju rankad 8, så det är ju väldigt konstigt att han har en... Vem har Bontorio vunnit mot? Nej, hans senaste förlust är ju Ray Borg. Mm-hmm. Jättekonstigt. Jättekonstigt. Mm. Som sagt, om man inte är rankad, då säger jag att det är högst ointressant. Börjar han däremot komma in i topp 5, ja men då kan vi väl kanske diskutera den lösningen. Japp.
Hej från Pub90. Alltid Pub90 skickar in sköna frågor. Grym podd som alltid, tummen upp. Om Joanna vinner, vem tror ni blir hennes motståndare?
Hon vinner inte.
Nej. Ledsen pub, men det händer inte.
Så hon vinner inte. Hon kommer inte vinna.
Vi går vidare.
Ja, men då kör jag här. Nu hoppar jag förbi några frågor här, för den här går hand i hand med den du har fått. Mr. Fredrik Forsberg, vad ska Janne Champion göra om hon förlorar, förutom att komma med dåliga ursäkter? Förmodligen komma med dåliga ursäkter.
Ja, en ännu dåligare ursäkt än de hon har kommit med.
Yes.
Flord 78 kan inte ha med en svensk MMA-domare som gäst någon gång i podden, så att man får lite info hur man kan bli domare till exempel.
Menar du ringdomare eller någon som sitter utanför och
jag
dömer?
Jag har faktiskt ingen aning.
Ja, men det måste nog vara i ringen.
Det måste vara i, precis. Får luska på den.
Ja.
Det vore intressant. Och annars är vi bara gå in på SMMAF, MMA-förbundets hemsida.
Mm.
Och och kolla där. Där tror jag faktiskt att de har till och med domarkurser hur man söker.
Han har tagit upp vad vi redan har pratat om, svenskar med potential. Men däremot så skriver han grym podd, tack. Och då säger vi tack.
Kontra Jakob har bara ett statement här. Han tycker att vi borde uppmana folk att kolla Rodolfo Vieira i helgen, då han har en rolig jävla jets.
Ja, det har vi väl gjort.
Ja, det har vi.
Ja. Då ska vi se. Vad, ja, det här är intressant. Same, 1891. Vad tycker ni om Wilders ursäkt att hans direkt innan matchen var för tung? Väljer man att gå in med en direkt som väger 20 kilo, då tycker jag nog att man ska rannsaka sig själv varför man väljer att göra det. Jag tror att den där direkten går nog att göra otroligt mycket lättare. Jag förstår inte ens hur han fick luft i den där. Men att det har något att göra med att han skulle förlora,
nej.
Det säger jag nog nej till. Nej. Jag säger att en spräckt trumhinna kommer inte från en 20 kilos
direkt. Nej, tydligen säger de att han inte hade spräckt trumhinna nu heller.
Att det var bara,
han blev utboxad. Det är det. Och jag tycker det är tråkigt att han kommer med ursäkter. Men det är mycket ego i den här sporten och det är svårt att slappa det. Så.
Ja, men det kommer ju bli en rematch. Båda har ju sagt,
jag gillar att de har släppt den här intervjun när han var på Joe Rogan också. Han säger att han tränar med en, med en tyngdväxt hela tiden så att han blir van vid vikten. Liksom. Och nu så skyller han på att han hade för mycket vikt på sig att han fick ha den i 20 minuter. Och det är sånt man får tänka innan. Plus att så här, du är väl tränarna och coachernas jobb att säga, varför slänga av den här dräkten? Liksom. Vad gör du? Gå in som Tyson gjorde, en handduk bara och kör. Enkelt. Okej, jag har en fråga här.
Ja.
Hur mycket går en fighter, det är Johan Hallstensson, måste ju credda han som skickat in frågan här, såklart. Hur mycket går en fighter upp i vikt efter invägning? Läste att Costa vägde 96 kilo mot Romero.
Det är väl rätt individuellt, ja, där också. Till exempel Frank Edgar går väl inte upp ett gram, va?
Nej, så det är jätteindividuellt liksom. Det finns några som bantar ner sig jättemycket och går upp utan något problem. Och så finns det de som har lite svårare och som vill ligga närmare sin normala vikt än att behöva banta ner sig så mycket. Så då går de inte upp så mycket.
Ja.
Yes.
Jag har här, nu ska jag se. Axel Mademyr skriver, vad tror ni ifall Adesanya skulle gå upp och möta Jones? Alltså jag tror att det skulle kunna bli rätt intressant. Väldigt beroende på vad som händer här i helgen.
Ja,
som
precis.
Sagt, det blir en jätteintressant match för mig ifall, och det är det jag menar med det här, för mig är det väldigt mycket frågor i den här matchningen med Adesanya och Romero. Om han får att se lika enkelt ut som han gjorde mot Robert Whittaker, alltså då är jag all in på en match av honom mot Jones, och då känns det ungefär som nästan den enda matchningen de kan göra just nu.
Som makes sense.
Ja.
Jag håller med, det jag sa, den här matchen kommer besvara många frågor och jag hoppas att den går lite också så att vi får se lite mer från Adesanyas game, och jag vill gärna se han bli nedtagen och se hur han löser den problematiken.
Ja.
Ska vi se här, Patrick Persson, Joel Romero, 110% power, kommer han knocka Easy tror ni, eller Easy för bra? Den har vi svarat på.
Ja, man har varit inne lite på den.
Mm-hmm.
Jag har här från, fan, lite svårt att läsa hans namn. Carl Albrektsson står det.
Ja. Är det du trollar han nu?
Kan du fråga Sebba om grekisk bilkörning?
Ja, det som händer i Grekland. Han är i Grekland. Vi var ju, till alla som inte har hört det, så var ju jag och Carl Albrektsson på träningsläger på Frontline i Oslo, och Sadebo Sy var med också och tränade med Martin Hamlet, Kenneth Berg och The Joker själv liksom, och jag fick ju köra coachlife och titta på här, så jag har ju sett alla superfights som hände där inne på gymmet, och efter det så kände vi att vi behövde få lite sol, för vi fick höra att det snöade här hemma, så då åkte vi ner till Grekland i 4 dagar och såkade lite sol och tränade lite touchbutt och så här. Men kör man bil i Grekland så, eller kommer hem och överlevt, så har man skills. Så Sebba har skills.
Ja, där hör ni.
Yes.
Där hör ni hur det ligger till. Har du någon fråga?
Yes, ska vi se här. Faktiskt en intressant fråga här från Deklund. Eftersom Harila säger att han tänker försvara bad boy-bältet, vem bör vara näst på tur tycker ni? Och så har han gett 2 förslag här. Han tycker att det ska vara antingen mot Mohamed Babadivand eller mot Simon Sköld.
Fast han är matchad mot Westlund.
Ja, precis. Men jag tror att det är bad boy-bältet. Han är, alltså, bältet följer väl med han ändå, eller? Hur funkar det?
Alltså jag tyckte typ att det var något sånt de sa. Jag är lite osäker, men eller jag får att de att den kommer försvaras var de än är. Ja. Jag har ingen aning. Eller så blir det en Fight Club Rush.
Ja, jag vill gärna se Babadevan mot Simon Sköld. Det tycker jag är en bra match.
Ja, du vänder på den.
Jag vänder på den istället. Så. Jag tycker de två kan mötas.
Ja.
Faktiskt. Och sen får vi se vem som har Bad Bältet. Men jag tycker det är en bra matchning.
Ja.
Det är två som hållit på väldigt, väldigt länge. Stockholms profiler. Jag tycker de två kan mötas faktiskt.
Ja. Ja, jag har typ ingen åsikt alls om någon av de två mot Harila, om jag ska vara ärlig. Nej,
Harila är ju matchad. Jag vet att Simon ska väl gå på Superior.
Ja.
Babdivan ska väl gå på. Jag vet inte, men det är en rolig matchning att göra. Absolut.
Jag tror att de kommer kunna få till en spännande matchning där.
Yes.
Definitivt. Nu ska vi se. Krille Norberg skriver här. Har några storstjärnor besökt Allstars när det är Kökamp? Där får man nog definiera vad är storstjärnor. Jag vet att väldigt många UFC fighters senaste tiden har varit på Allstars.
Ja.
Jag har sett fler och fler.
Det är många, alltså som det är ett känt camp, så folk tar ju sig dit från runt om i världen och är där några veckor eller dagar och tränar lite.
Ja.
Men det är ingen som jag liksom...
Uriah Hall var där och körde lite. Exakt. Under en period när UFC var senast i Sverige.
Jag vet att Jiri Prohaska, Rising Champion, brukar vara där och köra. Phil Davis var ju där för några år sedan.
Sarah Fan kör ju där också inför det här matchen. Jag vet att det är en britt också. Vad heter den? Jag vill få det till att han kallas för Derek the Dentist. Körde Cage Warriors förut.
Slår han ut tänderna på folk?
Ja, det tror jag nog han gör. Och sen så kör han, är i UFC nu. Ja. Han var där ett tag. Jag har inte efternamnet bara. Men han vet jag var där, för jag såg bilder från Allstar att han var där och körde. Har du något mer?
Yes, ska vi se här. Det är några här vi har förklarat redan. Felix Lindstrand, underskattat kort i helgen. Någon fight som Sebba ser extra fram emot. Inte Izzy Joel.
Så han underskattat kort?
Ja.
What?
Eller hur? Det är väl inte underskattat?
Nej, jag tycker precis vi ska lyfta att det är bra från
superhypat. Jag kan säga att jag ser fram emot Darius mot Drakkar Klose, tycker jag. Intressant. Jag ser fram emot alla. Neil Magny. Alltså
för mig det är ett superspännande.
Ja, alltså den jag hade sett mest fram emot var ju att se Shabazzian. Det är ju den jag kan säga, men den följer ur, så det var ju den jag i så fall hade dragit upp och sagt att den matchen borde ni se. Yes, gå vidare.
Ska vi se. Via Flores som undrar över det, men jag tror att vi tar det när det börjar närma sig.
Yes.
Jag gillar inte att ligga för långt framme i vissa.
Skjuter jag in en fråga här då.
Ja.
Kozik Zaman, vilken match på Brave Akos är ni mest fram emot? Nu har inte alla matcher släppts än.
Nej.
Så jag kan faktiskt inte heller svara på den förrän vi närmar oss den galan.
Nej. Viktor Bolin skriver, och då, det här är ett svar på, men jag ger svar på det här igen, för jag vet att det här är någonting som folk behöver höra väldigt ofta. Tror ni att det blir PPV på Khabib Ferguson? När vet man det? Älskar podden. Tack så mycket, Viktor. Som sagt, all sån information kommer komma ut i god tid. Innan kommer man att veta om att det kommer bli en PPV. Om det blir den, ingen aning om det blir det, om det kommer bli det. Allt sånt återstår att se. Så, men som sagt, informationen kommer finnas. Så jag tror att jag går in och likar via Play Fightings Facebook-sida, för där kommer all info, och då kommer ni få den infon liksom direkt, och då
straight away.
Då får ni den direkt, och då behöver ni inte egentligen ens fråga någon, utan det dyker upp i ett flöde på en gång. Så följ gärna via Play Fightings Facebook-sida på Facebook, och får ni infot direkt i flödet, och den infon kommer ni få exakt samma sekund som jag själv vet.
Yes.
Så jag kommer inte sitta på infon före att den har kommit ut, och även om jag vet så kommer inte jag gå ut. Nej, kanske till och med.
Yes, och här har vi en till mig då. Cognetics. Steak or linguini? Steak. Och så har Daniel Wacklén skickat den här. Hur viktigt är det med viktklasser? Skulle exempelvis Khabib vinna mot DC?
Ja, den där har jag också fått.
Ja, viktklasser är väldigt viktigt. Och när du lägger upp den här matchningen, så är båda starka brottare, så tror jag DC faktiskt skulle mala Khabib.
Ja, det tror jag också.
Ja, så viktklasser är väldigt, väldigt viktigt. Det är ett två olika sorters storlek på människor som fightas liksom. Och det vill bara se just i dagens MMA, när alla är så allround, så tror jag det inte kommer vara som när vi såg början på UFC. Då det räckte med att en kunde lite submissions, eller inte lite, men att det var någon som kunde något om annat. Men glatt, så är vi klasser. Väldigt, väldigt viktigt.
Ja. Ren har skrivit in två stycken, så vi börjar med den första då. Tjena, podden levererar alltid.
Wow.
Oavsett vilken dag på veckan är. Tack så mycket, Renas. Och sen så har han skrivit: om Gianna förlorar, tror ni hon kommer få en till chans, eller borde hon kanske satsa någon annanstans? Jag tror att hon kommer nog få en till chans om hon jobbar sig upp till en chans.
Yes.
Men jag tror att hon kommer ha ännu mer hjärnspöken om hon förlorar den här matchen.
Det tror jag. Jag tror hon måste någonstans inse vem hon är och vad hon gör och vad hon vill med allt.
Ja.
Jag har en här. Bam. Valencian, vilken nuvarande respektive all time fighter tror ni slår hårdast? Paul börjar.
Slår hårdast?
Yes.
Fan, det var ju någon som jag satt och tittade på det. Jag tyckte just att det var så otroligt. Man kunde verkligen se skillnad.
Alltså, så här, allt bara MMA han menar, eller i boxning? Eller?
Oj, det vet jag inte.
Nej.
Jaha, jag satt just och tänkte,
men vissa håller er till MMA bara, så... Ja. Vilken fighter slår hårdast?
Ja, men det är ju några där man ser att det verkligen gör ju ont när de blir prickade. Men...
Exakt. Fedor slår hårt.
Mm.
Ja.
Ja, det är ju många. Det är, vi får nog summera vid att det finns det väldigt finns. Många. Josef skriver i alla fall grym podd, och sen får vi se att din fråga har vi redan tagit upp.
Okej, okay, jag har en här. Varensian igen. Känner ni till några VO2 max-värden från några fighters? Vore kul att se och jämföra med andra sporter. Jag känner till Kalle, så den tänker jag inte dela med mig, för det är personligt för han. Men jag vet att de håller på att göra en kravprofil just nu på GH för MMA-fighters. Mm. Så det är några där som håller på och går igenom lite tester för att de ska ha en profil på nu när MMA har blivit en större sport. Och då kan du nog vänta kanske ett halvår för att få de här resultaten, och då finns det en kravprofil så att du vet ungefär vart du bör ligga. Men sen är ju MMA en sån individuell sport, beroende på vad du är för sorts fighter. Är det en striker eller en brottare, så kommer alla ha olika stil och hur mycket, vilket värde du vill på. Men du får ett grundvärde i alla fall, du kan veta att okej, här bör jag ligga ungefär. Och då kommer komma allt med styrka och snabbhet och, så att du får lite mera feedback.
Svensson Ills har skrivit: är Jones brottning neutraliserad?
Nej.
Nej.
Det tycker jag inte.
Nej.
Inte att den är neutraliserad, det är bara att han inte har valt att använda den.
Ja.
På samma sätt. Ja.
Har du en?
Nej, sen har jag bara beats, massa beats. Okay.
Jesper Vrona skriver: Invicta FC ska köra med open scorecard efter varje rond i helgen. Tankar? Ah. Tror ni det blir bra? Intressant. Det ska bli spännande att se hur det påverkar. Jag gick och tänkte lite på det där idag, för att jag, eller igår menar jag, för jag lyssnade på en intervju med just Paul Felder. Då.
Ah.
Och då togs den frågan upp. Och jag är lite så här, jag undrar också hur det påverkar kanske en fighter negativt att höra att man förlorar rond på rond på rond när det är jämnt. Alltså, förstår du att det är bortdömning? Och hur fan reagerar man då?
Men då har du ju chans att säga okej, nu jävla måste jag leverera och bevisa motsatsen i den här ronden. Att du liksom ändå får ett kvitto på att säga okej, jag måste steppa upp, jag kan inte kosta. För du kan ju också tro att du vinner, så får du se det. Alltså, det är intressant, jag tycker det är jätteintressant. Någonting behövs göras, så kul att de väljer att testa olika liksom. Sen tycker jag problemet är också domarna som dömer, som ger de här poängen. Det är där vi måste också hitta kompetens. Att inte sitta folk som inte har den kompetensen och dömer. För då blir det ju som du sa, då blir det att de är så goda. Nej, de borde nog ha folk som i alla fall har gjort det själva som dömer.
Ja. Det här är ju en bra fråga från Sufig som skriver: vad händer om med Adesanya, om han förlorar mot Romero? Rematch direkt, eller vad tror ni?
Jag är så osäker på om det blir rematch direkt faktiskt. Det beror på hur han förlorar. Det beror på hur lång matchen är tills han förlorar i så fall. Förlorar han direkt, så kan det nog bli en rematch. Att det är liksom första slagväxlingen, att han blir träffad. Split decision. Kanske rematch. Men säg till exempel gör en Romero en 3-ronds knockout på han, så tror jag inte det blir en rematch.
Nej.
Utan då är det Borrachina som ska möta Romero igen.
Ja, det finns risk för det.
Yes.
Andres Viracca skriver: I love you Paul, Paul, you said something to me and I love you, see you soon boy.
Oj, oj, oj. Han måste vara hypad nu för...
Ja, jag tror det. Oj, oj, oj. Jag tror att Viracas puls, den har inte gått ner under den här veckan. När måndag kom och det blev fight week, då har pulsen legat på 190. Så ja, jag vet att det, han kommer definitivt sitta klistrad framför tv när Romero går in.
Tror jag också.
Vem tycker ni Conor ska möta här näst? Det är från Johansson Emil. Det går rykten om Justin Gaethje. Jag är nyfiken på den matchen.
Det är jag också. Jag tror att den matchen kommer bli av. Jag tror inte han kommer vilja vänta ytterligare kanske nästan 10 månader på att få möta vinnaren mellan Khabib och Ferguson. Jag tror att han vill ha match och hålla sig aktiv. Så jag tror att han kommer gå match juni, juli kanske. Och Gaethje skulle vara... Jag tror hans coach till och med vill det, Kevin, eller att han ska möta Gaethje. Så den matchen kommer nog komma, tror jag. Och det är också ett bra sätt för Conor att visa att han är back på riktigt. Och eftersom det var så mycket spekulationer kring cowboy-matchen, så tror jag att Gaethje-matchen så är det ett sätt. Och som vi sa här, kommer besvara många frågor som helgens match.
Nej, men verkligen. Dick Klingemo, levde Bad Boy Sweden-matchen upp till era förväntningar? För mig är svaret ja på den.
Ja, tycker jag också faktiskt. Det var en underhållande match. Ja. Jag var så intresserad att se hur Harila skulle se ut och jag blev impad. Jag vill se mer utav honom snart.
Han frågar också vilken är nästa svensk gala ni är hypade för. Alltså jag är nyfiken på Harila mot Westlund. Det är ju, alltså den
absolut.
Är jag nyfiken för. Sen är det ju fler grejer på gång. Men jag har inte riktigt koll på hur alla matchningar ser ut på till exempel AK som kommer.
Nej.
Jag har sett att det är många som ska fightas, men det verkar inte vara klart mot vem.
Jag har hjälpt lite killar för match där. Och, så jag är såklart hypad inför den. Men inte lika. Alltså det behövs någon sån här superfight som jag ska bli hypad för. Just nu är det ju superior match. Ja. Hype-matchen just.
Ja.
Om man tänker svenskar mot svenskar.
Så är det verkligen. Varensian, vilka fighters tycker ni är bäst på nedtagningsförsvar? Någon solklar nummer ett. Jag tycker ju att Reyes visade ju rätt bra försvar mot Jones, verkligen. Måste jag säga. Där imponerades jag. Är det bästa? Ja, det låter jag vara osagt, men där blev jag i alla fall imponerad. Adesanya imponerades jag också av när han mötte just Derek Brunson, sättet han stoppade upp det på. Att just utvecklingskurvan har gått upp. Men jag har nog ingen så här som jag kan säga direkt att han har för mig det bästa.
Borrachina också. Man tycker att det är Joel Romero där, så staffade han också det mesta. Nej, men det är svårt att säga någon som har liksom, alla har bra nedtagningsförsvar.
Ja.
Men ingen kommer på som är så här wow.
Sen har han en till fråga här. Vad tar ni i bänkpress? Vad har ni person bästa på milen eller 5 kilometer? För mig var det länge sedan jag löpte sådana distanser, så jag är inte den blekaste.
Nej.
Jag har tagit 110 i bänk eller 115, men det var länge sedan. Alltså, problemet för mig när jag kör bänk nu, för jag tränar bara själv. Så då vågar jag inte.
Nej, jag kör inte bänk nu för tiden heller. Jag tränar mera med kroppsvikt. Och då är det oviktigt hur mycket man kan ta i bänk, utan det är hur mycket kan du lyfta dig själv innan du blir trött.
Precis.
Det är viktigt.
Mandel Masai har frågat om Kuttelabba, men han konstaterar också att en grym podd, och det ser vi tack så mycket för. Den har vi svarat på också. Jag tror att nu har jag nog kommit fram till, om ingen har skickat in här i precis instansen. Johan Emilsson, din fråga om Tony håller vi på också. När det gäller just den
mycket frågor.
Khabib. Nej, men Skoglov är i alla fall dragit upp en grej. När kommer Tidje tillbaka? Får vi se en tredje runda mot No Love? Vad händer med deras rekord efter dopingen? Det händer ingenting med deras rekord efter dopingen, för att det finns inget bevis på att han var dopad under den matchen. Sen om vi vill spekulera att han var det eller inte, det spelar inte så stor roll med tanke på att de inte hittade något under och efter match.
Men jag för mig att Cody är inte han bokad på något.
Cody möter... Alltså Sao.
Just det.
Väldigt, väldigt snart. Så, och jag har för mig att, vad är det? Han fick väl bara 2 år, vad Dillashaw?
Ja, exakt.
Så han är väl borta i 1 år till då.
Och sen är han back.
Så han är tillbaka till 2021. Januari 2021 kommer han väl vara tillbaka.
Kolla upp här när Cody går match faktiskt. Om vi får det igång.
Ja, det är väldigt snart, tror jag. För mig att han är matchad.
Här har vi UFC on ESPN 8 den 28 mars.
Det är snart.
Yes, väldigt snart.
Mycket, mycket snart.
Kul att se han tillbaka. Ja. Se hur det går för han. Om han kan sluta gå in i de här slagväxlingarna då han liksom riskerar allt, utan håller det lite mer smart.
Ja. Men där har vi avrundat.
Yes.
För jag vet att du måste iväg nu. Oh. Så vi behöver säga tack och hej här. I vanlig ordning, om ni gillar det ni hör, dela det jättegärna på sociala medier. Tagga oss, vi delar det direkt tillbaka.
Exakt.
Podden växer verkligen i en vissa veckor snabbt, ibland lite lugnare, men det går uppåt. Och det är jättekul för oss, och det är en sån otrolig motivation för oss med när ni skriver och delar våra grejer. Det är verkligen en, ni slänger bensin på elden vad gäller vår
raketbränsle på elden.
Att gå in och fortsätta podda. För det är trots allt, när man får uppmärksamheten från folk som lyssnar, då vet vi att folk hör. För ibland så känns det bara som att det är du och jag som pratar här, och sen går vi hem. Men när folk har interagerat, så uppskattas det jättemycket.
Precis.
Rata podden om ni kan, prenumerera på den och
dela
den. Om ni har MMA-vänner som älskar MMA och inte hört MMA-podden, på dem direkt, bara se till dem och lyssna. Följ oss på Instagram, @polervaje, så säger vi tack så jättemycket för den här gången. Vi hörs nästa vecka igen.
Yes.
Och vi har en gäst.
Jajamensan.
Nästa vecka.
Ja.
Ja, vi kommer att släppa dubbelavsnitt nästa vecka. Så på måndag får ni höra vanliga MMA-podden. Ska vi säga vem gästen är?
Ja, det kan vi säga, va?
Ja.
Ja.
Kör.
Robin, Mr. Wonderful, Pretty Boy, Rose.
Robin Rose kommer in på måndag och poddar med oss. Avsnittet kommer ni kunna höra senare i nästa vecka. Med det sagt säger vi tack för den här gången. Ha det jättebra.
Yes, ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.